God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Er räddning i veckan varje söndag nästan klockan 8, typ 20:08. Ikväll så har vi, eller idag så har vi den 19 april 2026 och avsnitt 407. Mitt namn är Andreas och med mig ikväll har jag Martin och Kråka. Tjena grabbar.
Tjena tjena.
Hallå, hallå.
Vi kanske också har Tobias lite senare i sändningen. Han håller på att haxa sig in i studion. Det är om han lyckas. Ja, hur är läget? Är det bra med er?
Det är fint att ha fullt upp idag.
Jag börjar... Du gräva hål, är det så?
Jo.
Schysst.
Det var liten, minns jag att jag fick för mig att jag skulle gräva ett stort hål med en papp. Då sa pappa till det här, om jag gräver tillräckligt långt så börjar jag slå kineserna i huvudet.
Yeah.
Så jag fyllde snabbt igen.
Det var klokt.
Man kanske ska behöva ifrågasätta hur det här, om kineserna går på huvudet, om man träffar dem med skyffeln i huvudet. Men...
Ja, precis. De är upp och ner.
Yeah. Ja. Men jo, jag börjar fundera, ett bra sätt att introducera Radio Nordfront skulle vara ditt mörkare i sommarljuset.
Men jo, du kanske vi kör det nästa vecka kanske.
Men det kanske är lite mer för urkult.
Jo, men det har blivit ljusare faktiskt. Här uppe är det ju snart 24-7 ljus. Och det är alltid skönt. Då slipper man ha lamporna på. Bara lite på den där saftiga elräkningen. Oh. Det är ju dock ironiskt att elen blir så jävla billig när man inte behöver den. Perfekt. Det är nästan som att de har listat ut det där. De jävla svinen. De håller ju för övrigt på att exportera skiten till Finland. Det är därför det gick åt helvete nu senast.
Ja, vi behöver el. Gibbs med det.
Ja, precis. Så det får du. Det bjöd jag på från min plånbok till din.
Ja, tack. Finland exporterar väl ägg, men man är väl ändå kanske utan i Sverige.
Jo, precis. Så är det. Jo, nej, ikväll har vi ett spännande avsnitt. Vi kommer att prata om våldtäktskineser och ett krig i Iran. Vi får se om det fortfarande krigas där nere. Det ryktas om någon sorts fred. Sen har vi också baserade kandidater i USA som är kanske antisemitiska. Vi får lura på det. Men innan vi hoppar in i programmet så kan vi påminna om att det går att donera till Radio Nordfront och nordfront.se. Och det kan man göra genom att swisha nummer 070 073 8064. Eller helst skicka kontanter till våran postbox så går det garanterat fram. Och när ni donerar så kan ni skriva ett meddelande eller en fråga. Så kommer vi att antingen kanske svara på frågan, det får vi se. Eller kommentera kommentaren. Så gör det, för vi behöver ert finansiella stöd helt enkelt för att fortsätta. Men vi hoppar in i innehållet. Jag tänkte börja lite lätt här med vårbudgeten. Så tidigare regeringen har presenterat vårbudgeten 2026. Och det ryktas om 7,7 miljarder kronor. Och att man ska bland annat satsa 2,4 miljarder kronor på elstöd till hushållen. Utöver den miljard man redan öronmärkt för det ändamålet. Man ska även sänka skatten på bensin och diesel med 1,6 miljarder. Då har jag för mig skulle komma till bruk den 1 maj. Och att man skulle sänka drivmedelpriset till den lägsta EU-nivån. Som vi får ha. Som EU säger att vi får ha.
Det blir skit. Kan det verkligen stämma att Sverige skulle ha lägst EU?
Nej, alltså lägsta nivån man får ha i EU. Alltså.
Ja, men då måste det betyda att ingen kan vara lägre än oss, eller kan de det?
Nej, det jag menar är att EU tillåter bara att ha en viss nivå. Vi måste vara men... på den nivån om vi är med i EU.
Ja, men har alla samma lägsta nivå eller ligger Sverige över dem?
Jag antar det. För grejen är den att det jag läste var att Sverige har ansökt om tillstånd att slopa skatten i typ 4 månader. Och sen ta miljardlån för att stödja upp det. Men då måste de ju be EU om lov för att ta bort skatten helt. Precis som vi måste be EU om lov för att producera och sälja vår egen mat till konkurrensvänliga priser. Vi kan inte bara skippa importen som vi nu är tvingad inom EU. Utan vi får be om lov hur vi ska leva helt enkelt. Ursula von der Leyen bestämmer. Men vad tror ni om elstöd till hushållen? Det låter ju schysst.
Ja, alltså det är väl bra, men det känns ju som en sak som egentligen inte skulle behövas.
Nej, alltså man skulle ju kunna sänka elpriserna, känner jag. Det är inte, riktigt, inte exakt samma sak, fast du tar det i rätt ände.
Ja, det är enklare i alla fall.
Jo, känns så det.
Man skulle kunna slå på alla privata aktörer inom eldistributionen också.
Mm.
Ja, och sen den här skiten med att vi är tvingade att sälja ut i Europa liksom.
Jo.
Vi får inte hålla elen inom Sverige som vi själv producerar.
Och så måste vi importera från Tyskland med att betala för det.
Alltså ärligt talat för så förstår jag inte riktigt hur elmarknaden funktionerar helt och hållet. Men...
Nej, inte jag heller. Alltså, det är precis som med ekonomin. Det är allting som har med EU att göra. Till exempel nu börjar ju typ, eller börjar. Ni vet att köttpriserna går upp som fan. Det är dyrt som fan att köpa köttfärs. Och då finns det ju den här irländska, i alla fall i Sverige, så finns det den här irländska köttfärsen som har alltid varit lite billigare än den svenska. Så att när du håller på att inte ha råd med det fina svenska lokala köttfärsen så kan du köpa irländsk färs och så kollar alla snett på dig. Men grejen är, varför i helvete köper vi köttfärs från Irland? Varför kan de ha sina kossor för sig själva och sen har vi våra kossor för oss själva och så lever vi bara på vårt eget jävla kött? Varför måste vi skicka det tvärs över jävla världen?
Det är som en cirkel där allihopa exporterar sin egen mat och så måste de importera det dyrare.
Exakt, det är exakt så det är. Jo, men vi får ju export, vi får in pengar. Jo, men vi måste köpa skiten också. Vi är typ tvungna att köpa skiten på grund av EU.
Jo, jag vet det. Finland har lite insyn av olika orsaker, så exporterade ägg och nötkött och så har vi som brist inom landet.
Ja. Det är så jävla
dumt. Så jävla dumt.
Ja. Därför kommer jag aldrig att fatta det där med EU. Det är samma sak med EU också, att vi pytsar in 50 miljarder varje år och så får vi ut ungefär 15 miljarder. Och sen har vi då, vi har ju bönder som är beroende av EU-bidrag. För att bönderna har ju blivit helt förstörda genom att de får helt enkelt inte nog betalt för det de producerar. Varken grödor, mejeriprodukter eller köttet. Men då ska de leva på EU-bidrag. Men vi har alltså betalat 50 miljarder och får tillbaka 15. Så att istället för att bara skicka iväg de där 50 miljarderna hade vi kunnat behålla alla 50 miljarder. Och sen bara ge våra egna bidrag till våra egna bönder. Eller bara helt enkelt betala vad fan det kostar att producera skiten. Det är så många omvägar som gör att saker och ting ser ut som de gör.
Jo. Vad är det du brukar säga? Att det finns inte så enkla lösningar på problemen. Typ.
Nej. Precis. Att allting är så onödigt komplicerat. Ja. Det här blir säkert bra. Det blir lite billigare diesel i alla fall. Just nu så hade, för någon dag sedan så var den 21,50 här. Lite.
Ja, sen är det väl alltså, ja, är vi verkligen säkra på det? Hör inte de här åtgärderna också ihop med typ konflikten i Iran och allt det där, att man vill trycka ner priserna just för att de väntas annars fortsätta rusa upp och smälla hårt mot hushållen.
Ja, precis. Alltså, de kommer ju att gå upp.
Det är ju ett försök att så här, bromsa utvecklingen.
Precis.
Istället för att gå till roten av problemet och lösa det.
Jo, men vad ska Sverige göra?
Nej, det är ju... Vi kunde ju till att börja med i alla fall ha avstått från att underordna oss USA och haft en liksom självständig utrikespolitik och satt ner foten mot sionistiska idiotäventyr i Mellanöstern.
Jo, och kunna avstå från att säga typ att folkrätten är viktig men att krig mot Iran är viktigare.
Jo,
men Kristersson kom ut och sa...
Ja, och de hade ju dit Iran, vad heter han, den här gamla, eller Shahens.
Jo, vi pratade om det förra veckan. Han var på besök söndag måndag, pratade i riksdagen.
Mm.
Det var ju trevligt. Och det var ju Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som hade bjudit in honom.
Ja.
Och det är så jävla sjukt. Det är samma sak som att vi går med i NATO när det helt håller på att gå under. Alltså när det inte är hippt, då går vi med i NATO. Men vi bjuder också in den här jävla CP:et som inte har något som helst folkligt stöd. Han bara går omkring och låtsas vara en jävla shah av Iran. Och har en massa exil-iranier. Folk som inte ens vill bo i Iranien, de hejar på.
Ja, alltså vi är väldigt sena på den, så här, vad ska man säga, gay-open. För det var ju kanske typ vad USA hoppades på i början av kriget. Sen har det så här bara...
Och nu
är det typ så att han turnerar runt och får så här tröstpris middagar eller något typ så här. Ja, du fick inte styra landet, men vi tycker i alla fall om dig för att du är emot regimen.
Alltså det här ni sa att han inte varit i Iran sedan han var 13.
Nej, precis.
Det är också så här västdemokratierna som liksom så här, okej. Ni är för demokrati, men varför förespråkar ni en enväldig monark då helt plötsligt? Och där har de väl säkert en lösning att han är ju uppväxt i västvärlden och är säkert rätt bögliberal och sådär. Men det är ju inte, i så fall är ju han bara liksom en iranier bland väldigt många andra, eftersom det finns många olika regimkritiska iranier i västvärlden som dräller runt och så. Det enda, hans claim to fame är ju att han är son till shahen, och det är väl liksom det på något sätt som han använder för att göra anspråk på någon form av makt i alla fall, även om han kanske vill vara vad heter det där, symbolisk monarki eller vad man ska säga, som Sverige har konstitutionell.
Jo, men det de inte säger rakt ut men ändå förespråkar är ju en kupp mot det nuvarande styret i Iran. Det är ju inte någon demokratisk process de pratar om. För dels så har ju den här grejen, vi pratade om det förra veckan, att Trump erkände att de hade smugglat vapen till något, vad heter det sena folket?
Kurderna.
Just det.
Förlåt, jag sa fel. Bergsturkarna.
Ja, kurderna skulle då ta dem av vapnen och smuggla in dem i Iran. Alltså, bara en sån grej. Oh, fråga gemene svensk. Tycker du att det här är häftigt? Tycker du att det är så här en demokrati ska skapas? Vi ska smuggla in vapen och så mörda, antar jag, majoriteten av alla i Iran som stödjer den nuvarande regeringen. Det är bara att köra över dem helt och sen installera den här jävla nickedockan. Så att vad? Så att Israel kan kontrollera oljan i Mellanöstern.
Jo, men det är väl vad de kallar så här, vad är det, intoleransens paradox eller toleransens paradox eller sådär. Typ att ja, men det är inte riktigt demokrati där, så då måste vi liksom nollställa och få demokrati. Sen kan man ha demokrati till.
Fan, vad skönt ändå att bo i Iran. Det finns inga val där. Visst då.
Fast de har ju val och de har ju ett parlament och så vidare.
Ja, just det, de hade ju fan presidentval.
Så orsaken till att det finns, att det är spänt i Iran, som inrikas, är ju att det har lite för mycket demokrati faktiskt.
Ja, alltså,
all jävla minoriteter ska få säga sin åsikt och så vidare också. Platser i parlamentet och sånt skit.
Det är fan jävligt lustigt. För att, ja, de har ju då en demokratisk process som, ja, de har valt sin egen ledare. De stödjer också Khamenei. Så allting där är som enligt folkrätt, alltså nu säger jag folkrätt, men enligt folkets vilja. Förutom ändå väldigt liten minoritet som, jag vet inte, inte vill ha hijab på sig. Men då är det de här, alla de här klippen man ser från Teheran där folk går omkring och uppenbarligen filmar kvinnor utan hijab som inte blir stenade i döds. Det är också en sån där grej som är svår att förklara. Jag vet inte riktigt vars konflikten ligger.
Men det sägs väl att Iran, alltså de har ju stora yttre hot nu så de är lite liksom mer försiktiga internt typ.
Jo, men du har ju ändå kvinnor som studerar på universitet och blir ingenjörer och skit.
Jo, men det är precis den där paradoxen. Det är väl typ, Warstrike brukar ju betona typ att ja, i Iran får kvinnor inte så här skaffa OnlyFans och få massa gratis pengar av kåta män. Men de får ju utbilda sig till matematiker, ingenjörer och så vidare och ha liksom högstatusjobb och tjäna mycket pengar och vara bildade och duktiga människor liksom. Ja, okej. Vad är det som är att föredra egentligen?
Mm.
Om man får välja mellan de vägarna.
Precis. Så feminism betyder inte att kvinnor ska utbilda sig och bli, jag vet inte, kompetenta, utan det innebär att de ska ta av sig kläderna online. Det är ungefär vad feministerna förespråkar.
Jo, men de är mer intresserade av så här, liksom jämlikhet och rättigheter in absurdum, liksom rättigheter som man inte behöver, som inte fyller någon funktion, än vad man är intresserad av så här, faktiskt utfall.
Mm.
För feminismen har ju jättemycket så här, baksidor och problem och negativa konsekvenser med allt möjligt för samhället. Konflikt mellan kön, barnlöshet och så vidare.
Mm. Precis. Och Kråka pratade om Kristerssons uttalande där han påstår att Iran inte omfattas av folkrätten. Han säger så här, Ulf Kristersson försvarar sin linje där han ombeds bemöta kritiken som lyfts i debattartikeln. Han säger, nej verkligen inte. Jag har gång på gång sagt att vi står upp för folkrätten. Men jag har också sagt att den iranska regimen inte är ett bra exempel på folkrätten. Och då får man helt enkelt bara bomba dem. Man får bomba skolor, universitet, sjukhus, fritt fram, broar.
Jag tycker att vår bögliberala regering är ett dåligt exempel på folkrätt också.
Jo.
Utan att som uppmana till någonting olagligt naturligtvis. Men ja, Nej, jag ska inte gå vidare med resonemanget.
Nej, det är svårt att definiera, men någonstans där ligger det definitivt. Jo, någon annan som har trampat i klaveret den här veckan är ju Todorescu, om hon nu heter så. Alice Todorescu Måwe. Vi har ju pratat tidigare om att hon har en hemlig donatör. Och det som jag tycker är skumt här, det är ju att om man verkligen ville veta hur mycket pengar och vars de kommer ifrån, så går det ju att spåra. För att när det gäller nationalister och kontroversiella personer som sysslar med helt lagliga saker, så kan ju banken ta reda på exakt vad som har hänt och när och bestämma sig för att stänga ner deras bankkonton. Och det gäller också andra människor. Men huvudsaken är att banken har total kontroll på allting som har med folks ekonomi att göra. Men i det här fallet så är det alltså Todorescu som har tagit emot pengar som inte är skattepengar. Och hon har då påstått att det gäller hennes säkerhet. Och nu var hon med i en intervju i SVT där hon fick frågan och hon vägrade svara på honom. Vi kan lyssna hur det lät när hon skulle då svara.
Vem är det du får pengar ifrån? Det kommer jag inte kunna berätta.
Är det ett företag, en organisation, en privatperson?
Jag kommer som sagt inte kunna berätta någonting om det här, därför att det riskerar min säkerhet.
Hur mycket pengar handlar det om?
Jag kommer inte kunna berätta någonting om någonting som rör min säkerhet och min familjs och mina barns säkerhet.
Och hur påverkas det om du berättar vem?
Ja, alla detaljer kring ett säkerhetsupplägg påverkar säkerheten negativt.
För att du har ju fått en del kritik för det här. Kritiken har gällt att du som folkvald politiker inte är öppen med vem som ger dig pengar. Så här skrev till exempel Expressens ledarsida om detta. Så länge givaren förblir anonym är det omöjligt för väljaren att veta att hon inte har låtit relationen påverka sitt arbete. Mm. Är det inte så?
Återigen, det finns ju strukturer och ramar och regler för det här och de har jag följt. För mig är det väldigt viktigt att vara så transparent som det går. I valet mellan att röja någonting som leder till att min säkerhet minskar i ett läge där jag behöver att den ökar, så vore det väldigt dumt att göra det. Det finns ett behov generellt av att politiker får ett bättre skydd.
Och hur ser du på att det behovet inte uppenbarligen liksom tillfredsställs av staterna eller av parlamenten eller av
polisen? Ja, det är ju bekymmersamt.
Så hon påstår alltså att det här är skydd som hon behöver, men Ebba Busch behöver inte det här skyddet.
Ja, precis, det är där jag inte köper liksom. Hon kan ha någon form av hotbild, men hon är väl EU-politiker, eller?
Jo.
Så hon är väl i Bryssel. Och där är väl inte hon någon så här jättekändis eller sådär. Och sen antar jag att antingen Säpo eller EU ser till att hon har säkerhet. Så det verkar konstigt att hon skulle behöva ha ett så mycket större behov än andra mer kända och viktiga politiker. Det känns lite som att hon använder det som en ursäkt för att liksom ta emot pengar under bordet.
Genialiskt försvar också. Om man vill veta vem som mutar henne så kommer hennes barn att skadas.
Jo, det... Ja.
Ja. Känns som en viss folkgrupp brukar göra, som att alltid göra sig till offret.
Jo. Ja, det är ju många som har spekulerat, men inga belägg där.
Nej, men säger hon kanske har lärt sig någonting.
Ja, jo, hon gillar ju dem i alla fall.
Mm.
Men ja. Nej, och det är ju så uppenbart också att hon sätter sig i beroendeställning då. Även om det hon säger är sant, då hamnar hon ju i en helt extrem beroendeställning till någon hemlig aktör som ingen annan ska få veta vem det är.
Ja. Precis, så det är väl ingen annan svensk politiker och även våra EU-politiker som får privat stöd för deras säkerhet. Så det finns inget annat exempel att titta på. Det är jävligt dum grej, om inte annat. Jag läste här från Henrik Sjögren, tydligen en journalist på Fokus. Han beklagar sig över att Anders Holmberg, då, programledaren, istället för att intervjua så debatterar han gästen. Grejen är att han frågar ju bara en fråga som hela jävla Sverige undrar. Vem är det som betalar dig? Och alla vill veta, men hon vägrar att svara. Därmed så borde hon bli avsatt. Om jo, inte till och med inspärrad som en jävla spion. En agent för utländsk makt.
Men det här är väl ett program som man ska få svåra frågor i? Eller tänker jag på något annat?
Ja, jag hoppas det.
Det brukar vad fan menar de intervjua? Vadå, att man bara ska så här få kompisfrågor, så här lite lätta frågor som man kan så här, prata bort lite så här. Men man ska inte så här få gå till pudens kärna och ifråga.
Det var som sen kväll med Lok. Om folk minns det. Throwback till 90-talet.
Hon kan väl videoblogga på YouTube eller något om hon vill sitta och prata om sina känslor eller något annat liksom. Jag antar att den där intervjun handlade om den här nyheten liksom, och då får man väl ställa de kritiska frågor som behövs.
Jo, hon hade ju uppenbart tränat på det där svaret innan.
Ja, att barn skulle in där var så här utstuderat. Och sen så här väldigt rationellt där bara liksom, ja, minsta detaljer om säkerhetsupplägg påverkar säkerhetsupplägget negativt och sådär. Det var ju väldigt så utstuderat.
Mm. Du har frågat om säkerhetsupplägget också. Vad innebär det? Vad gör du med de här jävla pengarna? Är det man... folk som följer efter dig? Är det typ Säpo Plus? Eller?
Funkar det på banken också när du ska ha kundkännedom om man köpt typ en kopp kaffe någonstans?
Jo.
Nej, det äventyrar min säkerhet. Jag kan inte svara.
Jo, precis. Det ska man skriva in. Nej, bankkännedomen där är att de tar emot pengar från judar. Då är banken bara, ah, just det. Det är grönkryssat. Perfekt. Nej, jag tycker det här är en riktigt äcklig situation faktiskt. Att det ska vara så här. Folk bara inte säger ifrån. Men ni får väl rösta i höst. Se om hon är fast kvar på TV. Kan vi rösta bort henne från TV:n?
Fast EU-politiker blir väl inte bortröstade då? Eller är det EU-val också? Nej.
Nej, men jo. Det är ju...
Då är det ju EU-val.
Inte i år.
Ja, nej, nej. Men nej. Jag menar att det finns...
Det finns något som heter EU-val.
Ja, men, ja,
ja. Ja, det är så hon trillade in där. Men det var väl något år sedan här som det var.
Jag har ingen aning hur fan hon trillade dit. Men... Yes.
Det finns det inte någon regel att politiker måste uppge varifrån de får pengar eller är det bara USA här?
Ja, USA är väl också inte tillräckligt reglerat, men jag tror väl i Sverige är det väl typ att partier kanske är skyldiga att redogöra på något sätt. Men det kan inte vara tänkt att det ska vara på det här viset heller. Det är därför så många reagerar. Sen undrar man ju liksom hur det här kom fram och... ja.
Eller är det något
hon måste ju ha sagt något eller så, eller hur liksom det blev.
Nej, grejen var inte att någon såg att det var för mycket pengar. Alltså, någon såg...
Aha, just det. Ja, hon redogjorde för donationer på något sätt. Ja, ja.
Ja.
Och så såg man att det stack ut. Frågan är bara är för summa vi talar om. Det säger ju lite om upplägget som du sa, ifall hon har någon heltidslivvakt extra eller vad det är liksom.
Jo, alltså handlar det om alltså 1000 spänn handlar om typ 50-100 000 i månaden, jag vet.
Ja, så alltså det måste ju vara uppåt där senare där för att det ska vara relevant. Jag tror inte hon skulle smussla med så här 5-10 000 liksom, det hade hon nog redovisat.
Personlig somrimkonstapel.
Jo. Jo. Jag vet att var det ADL eller var det, jag tror det var ADL som hade publicerat topp 10-listan på antisionister eller antisemiter.
Nej, det var Israels regering.
Var det de till och med? Shit. Ja. Nej, men hon ligger ju först på den tokiga sionistlistan i alla fall i Sverige. Aron Flam kanske också.
Ja, men räknas judar?
Jo, det måste de få göra eftersom att Goyer och Arier är ju på antisemitlistan.
Ja, i och för sig.
Fast då är ju i princip nästan alla judar lika fanatiska.
Mm.
I alla fall de offentliga.
Vi kan ha en separat sabbatsgoy-lista.
Jo, precis. Så vi får fortsätta och vänta på att få reda på vart fan pengarna kommer ifrån. Och prata om våldtäktskinesen Hubinett tillbaka i rubrikerna. Och det är en sorglig historia. Jag hörde att han, vad heter han, Roger... Jag och namn nu för tiden.
Sahlström.
Jo, precis. Han hade gått ut och sagt att vi ska inte sparka på dem som ligger. Det gäller inte i det här fallet, tyvärr.
Nej, vi hoppar på huvudet tycker jag.
Jo, exakt.
Men ja, jag förstår han lite. Alltså,
han är sjukt alltså... människa, men det spelar fan ingen roll.
Nej, men så här, han förtjänar definitivt att få sparken och allt, men det är ändå så här lite så här, det som har kommit fram här är så här typ, ja, det räcker ju att bli över, och jag har inte ens orkat läsa artikel och undersökning och allt, och bara det man har sett i förbigående är så här, oj jävlar.
Ja, det är mörkt som fan där. Det är det. Så du har tydligen, CP har gjort en granskning. Det han har kollat på är väl FUPen, tror jag, till den här rättegången. Eller är det till och med domen?
Är det Nej, han är inte dömd än. Det är åtal bara.
Det är från förra året som han fick någon jävla bryt och började skicka sjuka meddelanden. Och då är situationen så här, att han har varit ihop med en judinna och skaffat barn med henne användandes av bögar. Så de har tagit bögsperma och stoppat in i henne och skapat ett barn. Så tekniskt sett så är det ett bögpar och den här judiska kvinnan som har ett barn ihop. Och alltså, han är typ den optimala, ultimata kucken. Alltså,
det här är
av hanrej. Vad skulle du säga?
Nej, jag hade inte koll på det. Hon är alltså judinna dessutom.
Jo, Arbus heter hon tydligen. Och då har han grävt i de här meddelanden han har skickat. Så jag kan läsa här. För han blir jävligt lack av att vara utstött och typ utnyttjad. Så han säger: jag är en grav porrmissbrukare och alkoholmissbrukare numera på grund av dig, och så Arbus antar jag då. Och har ett enormt hat inom mig för att du har förstört en gemensam och fantastisk framtid i många år framöver och mitt liv. Nu blir det aldrig så. Du vägrar och vill absolut ingenting annat än att ha mina pengar, och jag ställer upp och tar hand om barnet när du inte kan. Inget kan få stopp på mig annat än våld eller polisen / häktet. Jag fortsätter nu att göra mer djävulskap så att livet förstörs även för dig. Ingen av er förtjänar ett barn eller ett lyckligt eller lyckat liv. Du tar ju för fan aldrig, aldrig, aldrig i mig, din jävla hora. Jag öser ju pengar över dig. Jag lägger all min tid på dig och missköter därmed mitt jobb. Men ändå kan du inte sära på benen eller få barn med mig. Fy fan! Jag har slagit sönder min egen privatekonomi för dig. För din del. Men det verkar som att du inte bryr dig ett dugg. Därför kommer hämnden nu. Jag ska skada er alla så mycket jag kan tills jag dör. Jag ska ljuga för socialen och berätta lögner om er alla. Göra allt så att ni mister ert barn. Jag ska samtidigt ljuga för polisen och bre på om hot och våld och våldtäkter med mera. Så jag blir dömd och tvingar er alla att vittna. Så jag kan få ett kännbart straff och få böta en massa pengar till er alla. Alltså, det är helt jävla psykotisk. Alltså. Och tydligen så har han gjort det här tidigare. Det framgår i den här artikeln på nordfront.se att för 10 år sedan gjorde han nästan exakt samma sak.
Ja, jag kände inte till att det var, jo, men att det var, ja, lite liknande och sådär. Jo, han blev väldigt manisk och då var det ju så här, ja.
Han eldade
grejer på sin balkong och sånt där.
Ja.
Och så smörjde in sig med ketchup och sa att det var blod eller sådär. Massa så här konstiga, absurda grejer. Och ja.
Oj. Vilken kille.
Ja, men alltså alla visste att hissen inte gick hela vägen upp. Och,
men gjorde de?
Och rent så här psykologiskt kan man ju så här tycka att ja, det här är en trasig person. Det är synd om honom, han mår inte bra. Men man ska ju också komma ihåg att han är ju som en makthavare. Han är ju professor. Och
han är för fan professor.
För detta liksom AFA och Expo, allt det där. Ett svin på de sätten.
Mm.
Men rent så här psykologiskt som individ är han ju väldigt så här tragisk och patetisk.
Men kan ni ens fatta och sätta er ner i klassrummet med den här snubben som är en lärare?
Nej, och som tur är slipper väl folk nu, för han blev väl i alla fall tillfälligt avstängd, men det är ju helt absurt att han har kunnat ha den positionen och sådär. Och det är liksom när Christian Petersson skulle granska honom och plugga en kurs där, så blev ju han utsparkad och Hübinette var ju så skyddad, och fast det redan fanns så mycket skit på honom. Han är ju dömd för våldsbrott mot Sverigedemokrater, och han har väl, jag vet inte, jag har aldrig hört att han skulle ha tagit avstånd från liksom hur han har hållit på förr och sånt där. Och han har ju liksom skrytit med att han har varit misstänkt för ett mord och sådana grejer. Men ja, sen alltså med tanke på hur han verkar vara rent psykiskt, så ska man ju kanske inte, jag vet inte om man ska tolka allt han säger så här väldigt bokstavligt, utan han verkar ju vara lite som en så här borderline-figur som försöker bete sig obehagligt mot folk genom att säga galna grejer. Han hotar med att ta livet av sig och sådana saker, och väldigt så här dramatisk och feminin i sitt beteende, så det är svårt att veta allt han skriver, om det liksom är sant. Han säger att han har gjort 80 våldtäktsförsök och inte lyckats med ett enda. Vad betyder ens det rent konkret? Och alla de här jävla hoten, de flesta som han har yttrat här, verkar ju ändå varit tomma. Men han är ju ett jävla mongo.
Ja, vilken rubrik. Hübinette ska ha försökt våldta sin sambo 80 gånger. Det är då man fan försökt, alltså. Så, ja.
Och sen berättar han att han har blivit porrmissbrukare och alkoholmissbrukare på grund av allt det här. Och,
Nej, men han...
det är väldigt snaskigt så här, bakom betalväggen på Christians substack. Liksom. Han porrmissbrukar och tafsar och försöker våldta kväll efter kväll. Det är fullt förståeligt att inte vilja få barn med ett illvilligt monster som inte ska ha barn med... ska ha med barn att göra överhuvudtaget. Alltså, okej, okay, så han ser sig själv på det sättet, eller i alla fall uttrycker han sig det i något meddelande. Ja. Och samtidigt på dagarna då ska han sitta och så här undervisa unga vuxna på universitetet.
Ja, typ. Och han har ju tagit hand om det här bögbarnet de har skapat också.
Ja, fan vad de kallar det, Evi någonting. Eller vad,
alltså bara det, bara där tycker jag att vi borde dra åt snaran i våra lagar. Att två bögar bara kan skaffa ett barn med en kvinna. Och sen,
jo.
Det är som någon jävla hobbyverksamhet. Då ska det inte vara.
Nej, alltså det blir ett extremt socialt experiment för det här barnet. Liksom. Evi kallades det. Frågan är, alltså shit, det måste ju vara, det är ett sånt här hittepånamn som inte är ett riktigt etablerat namn, utan det är så här eget, och det låter rätt könlöst. Man vet inte om det är en kille eller flicka utifrån namnet liksom, och jag antar att det är tänkt så eftersom det är bögar som är föräldrar då delvis, och någon extremvänster judinna då som och det är ju, alltså hon verkar ju vara ett rätt vidrigt CP också, som har ett förhållande med en man och sen vägrar hon skaffa barn med han och ska ha barn med andra liksom, när han vill ha barn.
Men det är som han säger, hon vill ju bara ha hans pengar och typ hans att han försörjer typ. Ja. Så hon är då Daphne Arbus, hon är projektledare för Tillsammans för Sverige på Fryshuset och engagerad i det judiska evenemanget Limud Stockholm. Hon har doktorerat genom beteendevetenskap, vetenskap, och hennes forskningsintressen är postkolonial feministisk teori, queer-teori, kritiska ras- och vithetsstudier.
Ja, men hon är ju en kvinnlig Tobias Hübinette, och det där är ju så här personliga särintresse-grejer och ren så här anti-vit dynga. Det är ju sånt som man inte borde få så här plugga på universitet, utan kan man åka till Israel och plugga eller något om man vill hålla på sådär liksom.
Jo.
Åka och studera kritiska judiskhetsstudier i Israel, det är bättre.
Jo, precis. Ja, här står det att rättegången är planerad den 27 maj. Så då får vi se vad som händer med den här snubben.
Fängelset föredrar jag före psyket, säger men, ja, det är ju så jävla tragiskt. Och varför försöker han ens... Ja, han borde väl skaffa barn med en asiat. Han som har varit så liksom...
Ja, han var ju på väg till Korea. Han hade ju köpt biljett och allting och skulle få till Korea nu. Men nu när det här hände så Och då sa han, för 10 år sedan var det exakt samma sak. Han hade en biljett till Korea och så missade han det för att han satt i häktet. För att han hade bränt upp den här flickvännens grejer. Och det var ju olaga hot och mordbrand och allt möjligt skit.
Och här står det, förra gången en kvinna lämnade mig livrädd och gravid med en annan man. Det är som du säger, det har hänt
förut.
En annan man efter att hon hade vägrat ha sex med mig och valt celibat i flera års tid. Var också så här, jag var också då på väg till Korea för en konferens, men kom aldrig dit utan hamnade i häkte i över en månad för olaga hot, skadegörelse och mordbrand. Efter att ha slagit sönder en lägenhet som hon och jag hade bott i 10 års tid och eldade upp precis allt hon ägde. Flygbiljett och hotell brann inne och en massa personer i Korea ringde och mejlade förgäves. Jag satt häktad och isolerad med restriktioner. Gissar att det slutar så igen nu, men kanske psyket som du vill att det ska bli istället för fängelset. Alltså helvete att han upprepar det. Och alltså det är ju tragiskt.
Jo, men han kan ju fara till Korea så kanske han hittar en kvinna som han... Jag ska inte säga älska, men kanske finna honom attraktiv. För att grejen är att asiatiska män har inte så lätt i västvärlden. Alltså. De har
svårt. Nej, han har ju skrivit så här väldigt så här... han är väldigt rasfokuserad. Han har ju skrivit om så här typ... liksom, vad var han kallar dem? Så här. Han använder ju vänsterspråk, så här, men han pratar ju om menababbar och sånt. Och att de är så macho och tar så mycket plats och att det är så jobbigt. Exakt. Typ och sådär.
De moggar honom på gatan.
Ja, det gör kineser ögon åt honom. Säger Ching Chong och sånt.
Stackarn.
Men,
och därför han dedikerar hela sitt liv till att störta den vita rasen.
Mm.
Ja. Oj, oj. Och meddelade Myrena guldgruvorna. Berätta nu, krävt att vi ska skiljas. Berätta din tröga hora. Du har aldrig berättat något. Han stavar ju som en kratta här också. Är du hemma när jag kommer? Fråga ut med versaliserad text. Ja. Anmäl mig då för sexualbrott och våld i nära relationer. Bla, bla, bla. 21 sidor bevismaterial. Oj, vad mycket skärmdumpar.
Mm.
Men alltså det är ju sjukt att en sån här... Han har ju redan gjort liknande grejer, bara att nu finns det väldigt mycket svart på vitt för att det här är någon form av, jag vet inte om det är Facebook-chatt eller något annat de har. Men ja.
Jo, man kan ju kolla på vilken person som helst. Om de hade betett sig så här och haft lika många domar som honom, så hade de inte varit professorer.
Nej, och vänstern mörkar också liksom. ETC skriver inte vem det handlar om och sånt där. Och, det tog lång tid innan universitetet liksom stängde av honom, men de har ju inte avskedat honom eller så.
Nej,
eller sagt att det är totalt oacceptabelt, utan de ska väl vänta på rättegången som kommer här den 27 maj. Men det här, ja. Nej, alltså.
Det hade
räckt med jättefå enstaka detaljer av allt som är här. Men liksom helheten är så bara, oj, hur kan det här ens vara på riktigt liksom?
Mm.
Jag fick en rättelse av en lyssnare. Tydligen är Hubinette inte professor. Han är bara docent. Jag vet inte vad skillnaden är egentligen, men...
Han undervisar i alla fall på
hela vägen.
Om man är professor är man jättesmart, och är man docent så är man som Tobias Hobinett.
Jo.
Ja, nej, men det är väl på lägre nivå helt enkelt. Men han är fortfarande håller universitetskurser, jobbar på universitetet.
Jo.
Verkar ju kunna tjäna rätt okej eftersom han har råd att försörja människor som visar på honom typ.
Inte ens det, ja.
Dysfunktionellt.
Att ta hans pengar.
Men det verkar ju också som att
han... Han är där inne och typ duckar alla jävla våldtäktsförsök. Och tar pengar, det är det ändå han gör.
Men det verkar ju som att han har ett rätt grovt porrmissbruk också. Och att det på något sätt kanske är det som får kvinnorna att inte vilja ha med honom att göra. Typ. Och, har han hållit på så i liksom årtionden nu, så är han väl förmodligen rätt förstörd.
Han är trött helt enkelt. Han behöver vila.
Jag tror
så antingen så sätter vi han på en båt i Korea eller så spärrar vi in han på livs.
Vad tänkte Kråka säga?
Jag tror då gräver lite för djupt. Han är ju extremt obehaglig och autistisk och ful och asiatisk i sig själv. Att han är porrmissbrukare som bara typ toppen på isberget. tror jag, när det kommer till...
Men varför blir folk ihop man då? Liksom, de borde ju varit något sätt intresserade av dem från början, annars är det bara konstigt. Men jag vet inte hur sådana vänster kvinnomänniskor funkar riktigt.
Ja, pengar och status säkert att den är känd profil inom det här vänsterextrema miljön.
Mm.
Jo, han är ju medgrundare till Expo. Det är det som är hans pick-up line när han går på krogen.
Ja, och det var ju en annan Expo-dåre som fick alkoholproblem och så där också. Vem var det? Det var Bengtsson, Alex Bengtsson tror jag.
Men det står upp komikern där.
Ja, han som gjorde något så här jättestappligt, jättedålig humor. Och,
mm.
Ja. Men ja. Nej, han blev också intervjuad av CP och pratade ut en del faktiskt.
Ja, just det. Det minns jag. Var det den där grejen i trappuppgången?
Ja,
ja. Ja, de är så jävla tragiska de här figurerna. De klappar ihop helt och hållet till slut. För att de lever en lögn. De lever en antivit jävla vidrig lögn. Nog för att den här Hubinett, han är förmodligen alltså skadad för att han är adopterad från Korea och ingen vill ha med han att göra. Men annars, de som jobbar åt Expo som är vita svenskar, de har ju alltså psykologiska problem. De behöver ju komma hem och hitta sitt folk. Ja, men vi får se vad som händer med den här snubben. Kanske vi skickar hem den, kanske vi inte. Vi får se.
Frågan är om han ska skickas till Nord eller Sydkorea. Nord eller Fake-Korea.
Jo, precis.
Vill man utsätta Best-Korea för en Tobias Hubinett?
Han behöver lägrena.
Arbetsläger. Var lite porrfri ett tag och sådär. Ändå är det så sant.
Porrfri och bögfri.
Ja.
En riktig detox.
Kvinnofri.
Ja.
Exakt. Jo, men ska vi göra så här? Att, ska vi beta av valet i Ungern innan pausen här? Det var ju val förra söndagen och vi hade ju brytande nyheter då att den här Peter Magyar hade vunnit mot Orbán. Och jag läste att det var massa som sa att Orbáns stöd för Israel, hans prosionism skulle ha, eller Fideszes prosionism skulle ha satt käppar i hjulet. Men är inte den här Magyar också prosionist?
Eller? Ja, alltså i alla fall är han ju EU-vänlig. Det är väl
det också.
Hur han uttalar... Jag läste ju Nick Griffins artikel som... Jag tror att han beskrev som att han hade varit lite mer tyst i den frågan jämfört med Orbán som är liksom starkt förknippad med Netanyahu och amerikanska sionister och sådär liksom. Så jag tror att han hade hållit lite lägre profil i den frågan och Ukraina-frågan och sådär. Men att han i alla fall i Ukraina-frågan var väl mer att han var pro-ukrainsk medan Orbán är uppfattad som pro-rysk då, eller som en bromskloss i alla fall inom EU. Men jag uppfattar det som att han har varit lite försiktig i de frågorna i alla fall för att inte så här stöta sig med de olika lägren som finns.
Mm. Men det blir mera pro-EU-prylar nu framöver då?
Ja, och det är ju lite tragiskt för det är ju liksom utpressning som funkar här kan man säga. Att EU har ju fryst massa pengar som Ungern normalt sett skulle ha rätt till. Och det är ju för att ja, men vi gillar inte Orbáns styre, vi gillar inte hur Ungern agerar inom EU och internt och så. De borde ta emot mer flyktingar och stämpla ja på alla pengar som ska skickas till Ukraina och sånt där.
Jo, precis.
Så det är ju liksom, ja men EU så här, i princip sanktionerar Ungern och skadar dem ekonomiskt. Och sen kommer den här personen och bara, ja men jag kan lösa det här med EU så att vi får pengarna genom att sälja ut till EU förstås då. Och det har väl varit ekonomiskt kämpigt i Ungern och Fidesz och Orbán målas upp som korrupta och en gammal elit liksom som måste rensas ut och sen blev det väl lite så här då.
Ja, hur länge var det han hade varit vid makten?
16 år tror jag.
Ja, det är fan ordentligt alltså.
Ja,
nej. Nej, det var inte sen 2003 tror jag.
Men har han varit konsekvent hela tiden då?
Eller var han... Kanske han var partiledare för Fidesz sen 2003. Ja, ja, skitsamma länge i alla fall.
Ja, jo. Och han har ju kallat sig diktator förstås och allt sånt där. Och att han har förstört demokratin i Ungern. Och min så här spontana så här, reaktion då, på det var ju lite... Okej, han var inte så jävla mycket eller bra diktator om man blir bortröstad. Då kan det inte ha varit så mycket diktatur kanske som vänstermedia i väst gnäller om. Han erkände ju förlust samma kväll och sådär.
Jo. Nej, han var premiärminister mellan 98 och 2002 och sen fick han makten 2010 igen. Så han har varit igång jävligt länge.
Hur gammal är han då tror jag? Han är väl rätt gammal, vart står ålder? Han är 62 så ja, han har säkert ingen anledning att försöka göra comeback utan dra sig nog tillbaka och ta det lugnt.
Främsta anledningen, man skulle vilja tro att det var för att den spirituella gatubajsaren J.D. Vance var hälsa på just på innan eller på vardagen. Ja, men, riktiga sanningen är väl nog kanske främst energipriserna just i och med att det har bombat den här oljeledningen som går från Ryssland till Ungern, så det har haft väldigt höga energipriser i landet.
Jo, och det är det han har så här kämpat mot EU och Ukraina, liksom att vi kan inte så här hålla på och ge bort pengar till Ukraina när Ukraina så här spärrar rysk olja till Ungern som vi desperat behöver. Så här, vi blöder pengar och vi ska betala pengar och vi blir bajsade på liksom. Okej, ja. Det är tydligen så man ska ha det.
Mm. Jo, men här är oftast de är, oavsett om det är sant eller inte, så är det sittande regeringen som får skulden för all problem.
Jo, och media är bra på att etablera den bilden. Det är samma här också, jo. Att de målas upp som korrupta, och det var ju samma med Maduro när man skulle ta bort honom. Han ledde en maffiaorganisation till och med, och det var massa sådana saker som var överdrivna och påhittade, och sen är det liksom, ja, de är korrupta och säljer olja svart och sånt, bla bla bla. Och samma med Iran, att de är korrupta och samarbetar med gängkriminella, bla 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 och sånt. Så och det där har jag tänkt lite på. Det är ju för att alla andra så här kuvade eliter som är underordnade USA, västvärlden, sionismen, allt det. De får ju pengar från olika globalistorganisationer, George Soros stiftelse och EU, USA, allt sånt där. Alltså, de är sponsorer så, men de som så här går lite sin egen väg, de behöver ju också liksom ha pengar för att upprätthålla sina politiska system, och då blir det ju mer lätt att man kan så här anklagar dem för att profitera på statens pengar och så. Och sen när man dessutom utsätter dem för sanktioner, då blir det ju att man kan, då blir det att de tvingas liksom ta genvägar och fuska och hitta lösningar runt alla sanktioner och problem och så. Och så kanske det finns här riktig korruption. Till exempel i Syrien så sägs det att Assad och de tjänade pengar på drogförsäljning och sånt i slutändan. Men det var ju så här efter att USA hade ockuperat oljefält i Syrien, och ja, de har inget sätt att behålla makten utan att behöva liksom sjunka till den nivån då typ. Så det är lite så här ett intressant fenomen och svårt dilemma för folk som styrstater som inte underordnas USA och Israel.
Mm.
Sen var ju Orbán just USA-vänlig ändå, men hans konflikt låg väl med EU, och Ungern var väldigt i ekonomisk beroendeställning till EU och hamnade därför i en liknande situation.
Mm. Så är det.
Men jag läste ju Nick Griffins artikel där, jag tyckte den var rätt intressant, och han sa väl att västmedia och politikerklassen och sådär kanske tar ut egen i förskott för att det är lite så här oklart ändå vart den här magiardår.
Ja, men här är ju Ungern är ju inte ett västeuropeiskt land, så en liberal i Ungern är ju som en nazist i Västeuropa typ.
Jo, så är det ju helt klart.
Så det är väl det första steget i att koka grodan. Lite på samma steg som det tar i Polen också.
Jo, precis. Och hans politiska funktion är ju att han skulle samla oppositionen och få bort Orbán. Målet är uppnått. Vad hans framtid är, den här nya killens framtid är väl mer oklart. Och han kanske inte ska vara den som styr framtiden typ.
Mm.
Det får man väl se. Men, ja.
Mm.
Nej, det är negativt i alla fall att bidra till att, vad ska man säga, centralisera makten för EU på något sätt till Bryssel, så att de kommer få igenom mer grejer och kunna vara mer handlingskraftiga typ.
Jo.
På ett dåligt sätt då.
Jo, det stod också här, jag vet inte om vi nämnde det, men att det etnonationalistiska och israelkritiska partiet Miha Sank, de kom in i parlamentet för första gången. De fick 6% av rösterna, så nu har de 6 personer i parlamentet.
Har de ett 100-mannaparlament? Det är rätt lagomt i storlek.
Jo. Gränsen var nog bredvid.
Men
ja.
Jag tror de är väl som arvtagare till Jobbik typ eller sådär.
Jo, jag har för mig att jag har sett dem där tidigare.
De har funnits i några år.
Jo.
Men det är väl säkert, de är garanterat bättre än Orbán. Han var ju inte liksom ideologiskt så bra, men han var ju en liksom stark figur som höll Ungern lite oberoende gentemot EU, men ja.
Jo.
Kohandlade med USA och Israel. Och
han var lite etnonationalistisk retoriskt ibland i sina tal, vilket var så här. När jag lyssnar på hans tal så är det som att ingen annan europeisk politiker pratar på det där sättet. Alltså pratar om det ungerska folket och vad som är bäst för landet och allt sånt där.
Men det har ju att göra lite med att styret var auktoritärt, och mer auktoritärt och personligt styre liksom kräver att du faktiskt har folkligt stöd. För det är bara i så här liberaldemokratier som du så här kan ljuga dig till makten genom att lova guld och gröna skogar och sen bara så här pajsa och göra tvärtom i riksdagen i 4 år och sen blir du bortröstad och så är ingen som bryr sig liksom. Men liksom blir du den som styr staten och på det här sättet som Orbán och Putin och liknande är, då blir du mer så här personligt ansvarig för det som händer i landet och alla ställer lite mer krav på dig typ.
Jo. Vad skulle du säga, Krok?
De läste väl till och med upp något av Orbáns tal i Nordic Frontier.
Jo, jag spelade in hela hans tal faktiskt, för jag tyckte det var så jävla bra. Och det var ju just kring covid-krisen det här. Mm. Han gjorde ett väldigt passionerat tal när han var på besök i Rumänien. Och då pratade han ju om det ukrainska folket. Han pratade om historia mellan Rumänien och Ungern. Men också så pratade han om specifikt vad de skulle göra nu i framtiden. Han sa att vi måste kämpa för att hålla Ungern flytande genom den här krisen. Och så här, vi kommer måste stoppa vissa projekt för vi har helt enkelt inte råd för att säkra vår mat och allt sånt där. Så där tänker inte svenska politiker.
Nej.
Vi bara pissar 120 miljarder på Ukraina helt plötsligt. Medans ja, svenska fattigpensionärer bara svälter på gatorna.
Mm. Nej, men det är också lite som typ skillnaden mellan monarki och demokrati. Att om man kollar långt bakåt när monarkierna var absolut och hade riktig makt. Då var det ju liksom att man tänkte ju i livslånga perspektiv och i generationsperspektiv. Precis. Att så här, ja, men nu ska vi göra det här projektet för det kommer vara bra liksom 10 år framåt i tid eller 100 år framåt i tid. Man hade det liksom synsättet, men i liberaldemokratier så är det ju så här, ja, 4-årscykler eftersom det är valcykeln typ, och då tänker man så, och sen kommer nästa regering och gör helt andra saker och tvärtom. Precis. Och förstör och så hittar man någon form av så här balans där saker flyter på, men det är inte egentligen så som folk vill och det är inget bra och det finns ingen långsiktig plan, utan det är bara så här.
Nej, men det är så här, de här jävla idiotmänniskorna som går och röstar och hoppas på förändring. De röstar på SD och på Moderaterna att de vill stoppa massinvandringen, och sen kommer det in 100 000 främlingar varje år. Och då tänker de om 4 år, då jävla ska jag fan ja, och rösta på SD igen. Givet. Jag med. Ja. Det var så här minnesförlust var fjärde år. För att rubrikerna, de kollar på valfläsket. Jag hoppas att det blir mindre av sånt. För jag tror yngre människor, de kommer inte att bry sig lika mycket. De kommer inte att vara lika investerade i sånt där skit. Så att de kanske inte, jag vet inte, svängs med av propagandan lika mycket. Alltså som att helt plötsligt så ska vi stoppa massinvandringen. Fast du vet att de ljuger. Alla vet att de ljuger när de säger det. Vi ska ha återvandring. Alla vet att de ljuger, men de röstar ändå. Och sen,
jo, tror det eller man röstar det mot de andra istället för något. Man,
ja, exakt.
Man säger, ja, nej, men jag hatar den andra sidan så mycket så jag måste ju rösta på den här andra sidan som också är skit. Men ja, det är det alternativet som ställs fram.
Jo, men nu är 2026, det är val. Folk kommer att gå till urnorna och säga, alltså SD har verkligen varit skit, men jag ska ändå rösta på dem. De kommer att säga det.
Sossarna är värre.
Ja, sossarna är värre.
Det är ju det argumentet som vissa använder redan nu liksom.
Jo, nej, så är det. Men ja, vi får se om Ungern blir brunt inom kort eller vad som kommer att hända där. Om hon tar in några flyktingar till slut.
Ja, vi får väl se. Det är just sånt. Och sen, men det som Kråka var inne på, så är det också lite så här, det försvagar USA i EU, eller vad man ska säga, i Ungern. Och jag tror att det är mycket så här typ bögkonservativa grejer som typ så här republikanska partiet, SD, Ungern. Det finns liksom lite en sån axel med så här tankesmedier, konservativa konferenser och sånt som det kanske bara är bra att bli av med också.
Mm. Jo.
För J.D. Vance var ju där som sagt och kampanja och sådär. Men det jag tycker om kritiken mot det är bara att den andra sidan ska fan hålla käften, för hela västmedia har ju kampanjat mot Orbán och hela EU har kampanjat mot honom, så det är så jävla så här. Det är sånt jävla hyckleri när man klagar på att ja, en amerikansk politiker åker dit och uttrycker sitt stöd bara för att båda de är liksom lite konservativa typ.
Men fast så här,
ja. Nej, men ja.
Orbán är nazist. Jo, så brukar det låta. Men vi lämnar Ungern där och ska ha en liten musikpaus. Och då tänkte jag så här. Den här låten är för föräldrar där ute som inte vet vad deras ungdomar håller på med. Vad är kidsen intresserade av nu för tiden? Och då hittar jag en låt som kan summera det psykologiska tillståndet för generation Z och kanske till och med Alpha, som heter Peptide Gooner. Och så är vi strax tillbaka. I was a gooner, I was a retard, I was a colder. Multiple personality like a truner. Bone crushing, gel can no mugger. Peptides, clap streams. Void all in my ear, put me in a dream. Goombe, all night long. When I die, bury me with my live stream on. Talmud, boom, I ran. Zog in my ear, put me in a trance. Magikok, all night long. When I die, bury me with my sun and rat chain on. When I die, bury me with all my gooness. When I die, just know I lost it on a rain bed. Lights off, night lights. Clothes off, baby, I got peptides. When I die, bury me with brilliant stone. When I die, bury me with my toupee on.
Nordiskradio.se.
Och så var vi tillbaka från den där mysiga musikpausen. Jag hoppas ni gillar det, för det där är framtiden. Ungdomarna har äntligen listat ut vad vi ska använda AI till. Dubbelskiv, hjärntvätt för ungdomen. Det är bra. Vi får pytsa in mera ramminne in i AI för att producera mer. Men alltså, AI har haft effekt alltså. Jag har träffat folk som har till och med konverterat, jag vet inte vad man ska kalla det, till nationalsocialismen genom Hitler-videos på TikTok. Och det händer över hela världen att folk hittar nationalsocialismen och sunda värderingar. Och om det är den här formen det ska ta, så är det den formen det får ta helt enkelt. Ja, vi ska fortsätta och prata om Dan Bilzerian, tänkte jag. Det här är ju en snubbe från USA som har gjort sig stor på X bland annat. Jag tror han och Jake Shields anammade judefrågan samtidigt efter 7 oktober. Vad var det? 2023 var det väl?
Mm. Jo.
Ja. Och då blåste de upp och började kritisera Israels övervåld mot palestinierna. Och sen dess så har båda rödpillrats totalt, kan man väl säga, på andra världskriget och nationalsocialismen och Hitler bland annat. Och nu så säger Dan Bilzerian att han ska ställa upp i kongressvalet i Florida mot den här ultrasionistiska juden, tror jag, Randy Fine. Jo, han är jude.
Jo.
För han kallar ju en fat Jew, så det måste ju vara en poäng med det. Och det har ju gett, vad heter det, det har tagit hus i helvete där borta. Han har ju ett väldigt stort online-stöd i alla fall. Det är svårt att mäta sånt där i verkligheten. Men han är ju väldigt stor på X och är stor på Instagram. Men han måste ju ha varit bannad från Instagram i det här laget. Eller? Är det någon som har koll på det?
Nej, jag använder inte Instagram just nu så.
Nej, för att han är känd från början som en pokerspelare och en son till en miljardär, vill jag säga.
Han är väl så här, vad ska man säga, player-karaktär typ liksom.
Jo, men han påstår i alla fall att han har gjort sig själv till miljonär genom poker, vilket folk tvivlar. De tänker bara att han har ärvt en jävla massa pengar. Men han är ju känd för sin livsstil där han festar med modeller och har fina bilar och poserar med vapen och sånt på Instagram och ser häftig ut. Och sen då på senare dagar hittat judefrågan och kört stenhårt den 7 oktober. Så vi kan lyssna i alla fall på en intervju som TMZ gjorde när de fick den här nyheten om att han ställer upp och hade kallat Randy Fine för en fet jude.
You called your opponent this fat Jew. So he's not from Israel, but you called a guy in Florida this fat Jew. How is that not anti-Semitic?
Well, he's a Jewish supremacist, and he puts Israel before America, and I think that, you know, he should be tried for treason.
This fat Jew is anti-Semitic,
yes.
Dan.
I mean, that's what you say, but how about every single time that he blasts Muslims?
That's what I know. I don't say it. I know it.
He literally talks about how Muslims are lower than dogs. So is that Islamophobic?
Yes.
Yes.
Yes, it is. And that wouldn't be, that's not appropriate for him to say either. If he had said that.
But he does all the time. And he tweets that. And he's a senator.
Are you anti-Semitic?
No, I'm not anti-Semitic. I think that, you know, that's kind of a made-up term. I think the Palestinians are the real Semites.
Is it a made-up term?
Yes, because if you look at what a Semite is...
Was Hitler anti-Semitic?
What's that?
Was Hitler anti-Semitic?
Like I said, it's the term is focused solely on Jews, but actual Semites are the Arabs, and, you know, Palestinians are Semites as well, and they actually have more, you know, DNA lineage to that region than any of the Eastern European Ashkenazi Jews that have taken it from them. So, you know, I kind of have issue with that term and how it's been hijacked to only talk about Jews.
So if you want to call it anti-Jewish, then you can call it anti-Jewish.
Well, I'm not going to call this anti-Jewish. When you say that this fat Jew, you could take another race and you could use another epithet, but you're anti-Semitic then.
I'm not. I have Jewish friends.
Oh, some of your best friends are Jewish?
I don't paint all Jews with one brush, but he paints all Muslims with one brush, and it's accepted. And for some reason in this country, it is okay to just blast Muslims, bash them. You look at what Bill Maher said about Muslims. I mean, it's this double standard, and I don't like the double standard. And I look at him as a Jewish supremacist. He believes that, you know, Jews are better than other people, and he puts Israel before America. And so I have huge problems with that.
So if you've got a black friend that you don't like, do you use the N-word on him?
No, I don't.
Well, then what's the difference when you use the word fat Jew for a Jew you don't like?
Well, is Jew the same as n-? Because that is not the same. That's not, one is a slur, right? And one is describing a religion. So you can't compare the two.
There's a way you say it, Dan, that the intent is the same.
It's not the same at all.
So
one is a slur. One is a racial slur that I don't use. And the
you just used it.
Well, are we adults? Can we talk about a word? Was a word so offensive that it just, you know, you can't say it? We have to say
the N-word. The answer to that is yes.
So okay. I want to ask a question.
People are too sensitive.
Så de här TMC-bögarna, de är så jävla jobbiga alltså. Det var ju samma sak när de snackade med killen från Return of the Land också om antisemitismen.
Harvey Levin, den här ena juden som intervjuade Bill Sören, så Epstein kallade honom för en god vän.
Det här är förklaringen. Det var därför jag kände en avsky. Mm. Det var instinktivt. Perfekt. Nej, men han står ju på sig hyfsat bra där. Han säger ju delvis att han har judiska vänner. Det är ju
det var lite tråkigt.
Jo, så är det. Larmen går i mitt huvud.
Men han är ju inte nationalsocialist. Det vet jag inte vad man ska kalla honom.
Men... Nej, precis. Men han har ju ändå läst Mein Kampf. Det är ju intressant. Mm. Han har ju koll på läget. Och alltså den här Randy Fine, han var ju med, ni minns när Goyim Defense League höll på med deras aktivism i Florida. De körde ju sån här laseraktivism på skyskraporna där om förintelsen och allt möjligt. Och då tänkte jag när de gjorde det att de kan ju inte alltså förbjuda byggnader. Hur ska de stoppa den här lasern, tänkte jag. Nej, men det de gjorde var att Randy Fine reste ut i Israel och skrev såna här antisemitlagar i Florida, i Israel. Så nu får du ju inte dela ut den här antisionist, antijude-propaganda.
Det var inte Randy Fine, kanske Randy Fine var med på ett hörn, men det var Ron DeSantis som skrev om det, Floridas guvernör.
Var det så det var?
Jo.
Ja, oh, shit.
Han kanske är guvernör ännu, men han var då i alla fall.
Ja. Jag hade för mig att det var den här snubben. Vet du vad den här snubben, vad heter det, han Handsome Truth höll på att trolla. De säger att han var en fet jude och allt möjligt.
Ja, jo, alltså han är säkert inblandad i allt sånt. Men det var Ron DeSantis som skrev under.
Det var det.
Skrev under lagarna i Israel.
Jo, men då är det grejen att då går... Dan Bilzerian ganska hårt in som antisionist i den här delstaten som har de där lagarna.
Mm.
Vi får se hur det går. Jag vet inte vad han har för politisk plattform annat än att han är antisionist. Det kanske han...
Nej, han har ju sagt att han vill ju absolut inte som ha någonting med politik att göra eller sitta i kongressen, men att någon måste få bort det här enorma fett och ljudet.
Ja.
Typ.
Det är bara en protestkampanj.
Ja, i princip. Men jag såg lyssna på en bättre intervju som han gjorde, som George Galloway gjorde med Bilzerian.
Ja.
Där sa han ju att Randy Fine skulle behöva hängas för förräderi i alla fall.
Mm.
Och George Galloway har ju vänsterbakgrund, så han försökte ju lite nyansera att det är sionister, både kristna och judar som förstör, men att han tryckt på ganska bra att det är judar som är främst ansvariga.
Galloway, är det han med den där fedoran?
Mm.
Ja, just det.
Den här gamla...
Han är med någon vänster-antisionist kanske?
Ja, typ.
Ja.
Lite halvt uppvaknad kommunist.
Jo, så var det.
Men det verkar som att Bilzerian ska ha lärt sig lite om. Eller så var han bara på vänligare territorium.
Jo, nej, men så är det definitivt. Han har ju varit med Jake Shields också i intervjuer. Som har varit bra. Han med för att prata ut. Sen var han ju på Piers Morgan också och blev ifrågasatt av förintelsen och allt möjligt, alltså att han inte tror på förintelsen, vilket vi tar avstånd ifrån givetvis.
Jo.
Det är 6 miljoner eller ingen här i den här podden för bestämt. Men det var också så här, det var folk som anklagade honom för att vilja mörda judar och så gick de ut i försvar och sa att han har aldrig sagt att han vill mörda judar, och så svarar han på den kommentaren att I don't give a fuck. Och det handlar väl om israeler då.
Ja, ja, så väl, att han skrev väl också kill them all.
Jo, exakt.
För att han, jo, men det är ju krig, alltså, ja. Man kan ju inte ha en alltför liksom bögig attityd då.
Nej, men Randy Fine har ju sagt att han tycker att de ska, vad heter det, jämna Gaza med marken. Mörda alla barn och alla kvinnor. Det har ju Randy Fine skrivit ut många gånger sedan 7 oktober. Så varför får man inte säga tvärtom? Det är det jag alltid ifrågasätter. Man får bara heja på en sida i ett krig. Man får inte vara på den andra sidan.
Jo, men sen bara för att man får säga något så behöver man inte alltid säga det.
Man kan tycka det långt inne. Meditera på det i mörkret. Nej, så han verkar stabil i den frågan i alla fall. Och det lär ju ska röra om som fan när det väl kommer till skottet. Vi får se.
Jo, alltså allt vad, vem man är eller vad han tycker är egentligen irrelevant så länge någon går mot judarna i deras högborg.
Mm.
Jo, men han har ju en modig inställning och sen är han ju liksom en kändisfigur. Det är både bra och dåligt. Han har ögon på sig å ena sidan och å andra sidan är ju liksom känd för lite konstiga saker.
Mm.
Men och han har väl liksom levt ett liv som kanske inte präglas av bildning och sunda ideal på det sättet. Men den senaste tiden har han ju ändå varit modig och han har liksom intresserat sig för saker, läst på, kommit fram till för det mesta vad det verkar vettiga åsikter.
Ja, men allt det kan ju tala till hans fördel också, som att han har ett bekvämt liv, massa modeller, dyra båtar, och så tänker man att ja, om jag ska ge mig kroka arm med världens mest impopulära grupp.
Jo, det jag ändå respekterar, att man tar den här ståndpunkten fast man riskerar i princip allt. För vad är det som hindrar honom från att bli en yay när de bara kraschar hans bankkonton och tar bort hans Instagram och X? För det är många av de här pamparna, de fattar inte att tar de bort alla sociala medier från de här människorna så finns de inte. Då är det kört, alltså då är det stopp. Och sen om de fryser några bankkonton, då blir det inget mer kändisskap. De är beroende av judiska verktyg för att verka.
Han säger i en intervju att han är beredd på i alla fall.
Ja.
Huruvida det stämmer så är ju en sak, men han är i alla fall medveten om.
Ja.
Jo, men både han och Kanye och så där, alltså de är ju ändå förmodligen så pass jävla grisrika att de klarar sig bra som privatpersoner oavsett liksom hur de sätts åt.
Mm.
Alltså de kan ju ha pengar stoppade i madrassen eller vad fan som helst, och pengar på banken så här, försvinner ju inte, det att de stängs ner och att du kanske får ut dem eller får flytta dem någonstans och sånt. Det är ju att du har svårt att driva företag, du har svårt att liksom operera normalt och liksom expandera din rikedom kanske, men de har ju ändå det man brukar kalla så här fuck off kapital förmodligen, och det gör ju att de till skillnad från människor med en mer normal ekonomi ändå liksom har utrymme att ta de här riskerna, och då är det ju rimligt att de gör det, och det är ju rimligt att man liksom ger dem cred för det och så, men sen ska man ju kanske inte liksom överdriva hur illa de kan råka ut för det typ.
Nej, precis.
Jag tror ändå att de kan liksom landa rätt bra, och sen finns det ju en aspekt i att det är ju inne och det är populärt och de är kändisar, man får uppmärksamhet av sånt här, man skapar drama och sånt och kan ha olika så här, liksom, berättelser att nu håller den här figuren på med det här, och sen helt plötsligt har han tvärvänt och blivit på judarnas sida igen som Kanye typ liksom, så.
Mm.
Det är lite svårt att förutse hur det kommer gå. Men,
Serien verkar ju i alla fall frisk till skillnad från den här Kanye.
Ja, Kanye var ju, ja, precis, hade ju mer psykiska problem i.
Ja, det var ju lite bögsex inblandat där. Och,
ja, incest och
lite hanrejerier.
Jo, när bildserien verkar ju mycket mer så här liksom hälsosam, och han är väl, verkar väl så här träningsintresserad och sånt där liksom. Det är väl sånt influencers kanske håller på med liksom.
Kanye West körde lite mera Hubinett-spåret. Det där kaosartade psykspåret. Medan Bilzerian förmodligen har det mera städat hemma.
Och i huvudet framförallt. Det är det som ofta räknas.
Precis. Ja, vi hoppas det går bra för han och att han skapar kaos. Men vi går vidare till Iran. Är det någon som har hängt med? Det var någon blockad och så var det ingen blockad och så nu är det öppet.
Nej, det är inte öppet. Skojade du nu eller var det?
Nej, någon sa att det var öppet. Men Trump sa att det var öppet.
Men Trump ljuger.
Men sen tidigare idag så hade han ju tweetat My Way med Frank Sinatra och alla undrar, borde jag gå underground? Är världen på väg att gå under eller?
Jo, nej men... Alltså det är ju absurt så som USA håller på, och Trump gick ut med att ja, men nu har vi har vapenvilan och vi har en deal här om att sundet ska öppnas. Iran kommer släppa ut alla båtar och så här bara. Och det verkar man ha kommit överens om, för Irans utrikesminister tror jag var, gick ut och bekräfta och så. Och marknaden blev jättelycklig och oljepriset sjönk snabbt inför helgen.
Mm.
Och det verkar vara någon manipulation man återkommande gör inför helgen när börsen stänger och kurserna inte rör sig och så där, att man går ut med några positiva nyheter, för då ser det väl, jag vet inte vad nyttan är, men ja, skitsamma. Man håller på att fula sig sådär. Men sen lägger Trump då till så här, ja, Iran ska öppna sundet, men vi kommer inte släppa ut en enda iransk jäkla båt, utan vi kommer ha vår blockad här utanför och stoppa alla iranska skepp. Och det är ju så här bara, varför i helvete ska Iran gå med på det? Varför ska de öppna sundet och varför ska de liksom inte få köra ut sina båtar och göra sina affärer om alla andra får det liksom?
Mm.
Och mycket riktigt så bara, när Trump snackar bara skit hela tiden och ljuger, säger iranierna, och nu stänger vi också sundet eftersom han håller på med sjöröveri.
Jag såg igår att Donald Trump hade rutat, eller vad fan man ska säga, på hans egna CP-plattform att iranierna sa att det aldrig kommer stänga sundet igen.
Ja, jo, precis. Ja, men alltså,
han säger allt som är fel.
Ja. Han har fel i allt.
Ja.
Tänkte jag för mig själv att det är stängt senast imorgon, men det tog väl en timme eller något, så är en rubrik att det har stängt sundet igen. Nej.
Jo, och Stryker sa ju typ att Trump så här alltid behöver så här blåsa dem han gör så här affärer med att det är så här lite så här, något degenererat drag han har. Ja, som inte kan låta bli. Och det är ju, ja, det var ju samma med vapenvilan innan när det var, ja men nu är det vapenvila så här. Och Israel då bakom ryggen på alla går och bombar Libanon hårdare än någonsin tidigare. Och
bara nu har han sagt när Iran så här, inte bomba.
Ja. Jo, men det är så här, de beter sig så jävla fult liksom.
Jo,
alltså... och sen liksom hur det har varit innan så här, hela vägen hit är ju absurd och hur man ska ta sig ur det. Iran kommer ju, har ju hur goda skäl som helst att inte lita på USA och Israel. Iran följde ju det här kärnenergiavtalet som Obama och de skrev förut och så. Sen drev Trump upp det. Och sen var det väl under förhandlingar förra året också som man attackerade Iran. Och sen attackerar man i år. Och man stödjer uppror i Iran hela tiden i år och förut när det var feministgrejer och sådär. Och Israel mördar iranska vetenskapsmän. De bombar Irans ambassad i Damaskus. USA mördar Soleimani. Man mördar Khamenei nu och sådär. Och ja, det är bara så här liksom fulspel.
Mm.
Hur ska liksom Iran någonsin kunna lita på?
Det är därför jag har sagt att Iran kan inte sluta fred med dem. Alltså det är Irans villkor eller inga alls. Det går inte att lita på någonting de säger. Och det ska inte vara färdigt förrän USA har gått med och gjort alla krav som Iran har.
Nej, för om man liksom, man ser ju det här både med Libanon och med sundet att man sluter ett avtal och det här kan ju inte vara sånt som man så här missförstår eller inte går in på i detalj, att det pågår ett krig mellan flera olika aktörer och man ska ha en vapenvila. Då är det väl under förhandlingarna rätt jäkla klart exakt vilka aktörer som infattas i det och varför skulle Iran gå med på en vapenvila som inte innefattar Hezbollah och Libanon. Mm. Vilket de även i efterhand liksom säger att det var ju det som var dealen och att ni höll inte den.
Nej.
Så det är ju, ja, det är helt efterblivet.
Jo, han säger, och det här är två dagar sedan, att Trump säger att de har förbjudit Israel från att bomba Libanon.
Jo, att men...
att det ska hanteras separat av USA och inte Israel.
Ja. Jo, och det borde de ju ha rätt ut innan de...
Jo, men det är ju efter all jävla massmord.
Och precis, det där är ju ett sätt att så här fula sig till fördel, att man så här... Okej, men nu är det fred, nu slåss vi inte. Och sen när den andra slutar slåss, ja, då liksom går man till attack och skaffar sig fördelar. Och sen säger man, ja men förlåt, det var ett litet missförstånd, men nu rättar vi till det så där. Alltså ur Irans synvinkel så måste det ju vara så här en klockren överenskommelse som följs till punkt och pricka från en gång, från början. Liksom. Annars kommer de ju bli blåsta på olika sätt hela tiden. Så här.
Ja, och det, alltså för folk som inte har hängt med, de håller ju på att bomba den här gränsen till Libanon. Och det är upp till 40 kilometer som bred, som Aron Flam skulle kalla det, den här buffertzonen som de skulle skapa. Så de har totalt jävla bombat sönder, det ser ut som Gaza. Och de bombar det med vit fosfor också. Så de förstör allt liv. De bombar sönder såna här, vad heter de, olivträdgårdar. Som har stått där i hundratals år. Bombar de bara sönder. De bombar kyrkor. Allting. De bombar skolor. Det var en video på ett högstadie som blev bombat. Det är inte militära mål. Det här är bara för att fördriva libaneser. Och sen kommer de in och har redan börjat bygga. Judarna är där och bygger upp vad de nu bygger, och jävla hyddor.
Jo, och sånt händer ju inte om man inte har en plan.
Nej,
det är det exakt. Som är tänkt från början.
Det handlar inte om Hezbollah. Det handlar inte om Hezbollah. Det handlar om att förstöra Libanon och
Stor Israel.
Ja, det är så jävla uppenbart. Jag lyssnade på den här intervjun som Tucker Carlson hade med journalisten som vi pratade om för några veckor sedan, som jobbar åt Russia Today och blev nästan bombad av Israel.
Mm.
Och han var ju helt övertygad om att de försökte träffa honom. Men det som hände var att missilen de sköt på ner i hålet där de hade bombat tidigare. Så explosionen blev inte lika stor som den hade blivit om den hade landat just bredvid honom. Då hade de alla varit döda. De hade ju ett helt team där. Med journalistteam med västar och allting. Så att de var helt övertygade att de siktade på dem. Men han berättade om hur de har hållit på där. Han har ju bott i... Tyvärr är han rasblandad med någon libanes. Men i alla fall hans syfte i regionen i alla fall att dokumentera vad Israel gör mot Libanon. Samma sak som med Gaza, där skyller de på Hamas. Här skyller de på Hezbollah. Vad de än gör, hur många människor de än mördar. Då är det bara Hezbollah. Det är så jävla vidrigt alltså. Och jag läser inte mainstreams media, men jag kan inte tänka mig att de rapporterar de här jävla grymheterna som de faktiskt pågår. Jag vet inte, är det någon som har hört någonting om sånt?
Om vilket då?
Om att mainstreams media skriver om Libanon och vad som händer där.
Ja, jag tror väl att de rapporterar lite om så här brott mot vapenvilan och sånt. Och Europa är ju lite mer så här skeptisk till Israel, och man är ju inte med USA fullt ut i liksom, ja, vi ska bomba Iran till stenåldern och allt det där. Så, ja.
Jag såg en rubrik på SVT att det var inte att Israel bryter mot vapenvilan, men det var att Israel attackerar under vapenvilan. Typ. Så är ju som rapporter ljuger aldrig, men det skriver det så fördelaktigt som möjligt för Israel.
Mm. Ja.
Jag såg ett roligt citat här av Trump också, typ i Financial Times. De citerar honom från, han uttalar sig i Fox News. Och då sa han så här: "We're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is." Så han vet ju inte ens riktigt vad de vill. Och sen, okej, nu får man helt plötsligt inte sälja saker till dem man vill och inte till sådana som man inte vill. Det borde väl vara någon form av liksom, så här kapitalistisk grundläge att du får göra affärer hur du vill, och du är väl inte så skyldig att sälja till folk. Och sen dessutom så är det ju USA och väst som har sanktionerat Iran, så Iran får ju inte sälja till vilka som helst, och det är ju USA som lägger sig i vilka som säljer till vilka. Så så varför ska inte Iran liksom få ha en, ja, sälja hur de vill, vad fan alltså, ja. Det är bara så konstigt.
Jo, precis. De sysslar med den här bojkottspolitiken, och så när länderna hittar andra lösningar, då måste de lägga mera press på dem. Jag såg något klipp om Iran och pistachionötter. Att Iran var ju världens största exportör av pistachios. Vad heter de på svenska? Pistachionötter. Ja. Och att det är helt slut med det nu. Alltså sen 80-talet så har de helt förstört Irans export av pistagenötter. Och att det fanns judisk-amerikanska intressen som hade tagit över industrin i Amerika, givetvis. Så det är så jävla synd när sånt där händer. För det gäller ju mycket som Iran har varit... det är inget primitivt land helt enkelt. Utan det är förstört av sanktioner.
Pistagenötter är ju gott.
Det är schysst.
Betyder det att man tycker om judisk-amerikanska pistagenötter?
Förmodligen är det så.
Fan.
Men du får försöka dadla, de kommer från Iran ibland.
Ja, vi blev tvångsmata. Vi hade en väldigt sionistisk lärare i lågstadiet som brukar vara till Israel varenda år.
Yeah.
Så blev vi tvångsmatade israeliska dadlar och sionism.
Schysst.
Men det var en som berättade, som är lite yngre än mig, så sa att jag kastat hennes dadlar i ån och bränt upp Bibeln för att du blev så trött på den här årligt återkommande predikan om hur fantastiskt Israel är.
Ja.
Jag önskar att man ska ha kommit på själv, men tyvärr.
Ja, nej, det var fan baserat. Jo, men så är det. Har vi något mer om Iran i veckan? Det är blockerat.
Ja, precis. Det var De pratade om att det var öppet en kort stund och sen...
Men du sa att priserna gick ner, gick de upp igen?
Nej, för det blev ju helg. Alltså, Trump gick väl ut med det här på fredag. Okay. Och sen Iran på kvällen då, efter att marknaden har stängt, antar jag.
Nu är det bara in och handla nu då.
Ja, det är väl svårt att säga exakt hur det är. Funkar, men de håller ju på så där, och det är ju för att det här kriget har ju inte riktigt någon militär lösning. USA kan inte göra regimskifte där, USA kan inte öppna sundet med våld, och USA kan inte hindra Iran från att skjuta mot Israel och Gulfstaterna. Och Iran kan ju liksom inte totalt krossa USA eller utplåna Israel på håll heller.
Nej.
Så kriget är ju låst militärt, och då är det ju en uthärdningsfråga, och där är det ju så att Iran håller helt enkelt på att vinna kriget för att det skapar ekonomisk kaos, och resten av världen klarar inte av det kaoset och är därför emot att USA fortsätter kriget, för man kan ju få bort det här kaoset bara genom att sluta kriga mot Iran och sluta interagera mot dem och komma fram till någon vettig överenskommelse, så att öppnar igen.
Men med den här grejen med att USA ska få slut missiler, alltså, det känns som att typ sen 7 oktober när Israel började bara massmata missiler in i Gaza, då har folk pratat om att de kommer att få slut på såna här Patriot missiles och massa andra grejer, att de inte har någon industri, att de ligger efter. Dels har de ju skänkt en jävla massa till Ukraina, som nu är, antar jag, Ukraina gett i Israel. Eller tryter. Men när tar det slut då? Om det nu var på väg att ta slut. Fan, de fortsätter ju mata och spränga alla jävla universitet i Teheran. Allt möjligt. Jag fattar som inte det där. När det är slut. De fortsätter ju bara mata.
Det produceras väl nytt, och alla inblandade nu håller väl på och eskalerar produktion så mycket man bara kan.
Ja. För Iran har ju ett jävla lager, det förstår jag. För de har ju inte skjutit lika mycket som USA de senaste decennierna i alla fall. Men de har ju varit redo på det här.
Jo, sen är frågan hur länge, för de var ju inte riktigt redo på kriget förra året när det kom där. Men i år har de ju varit mer redo. Sen verkar som att man liksom har fått det som ett trumfkort nu med sundet. Att man upptäckte att det var ju jävligt lätt att hämnas så riktigt kännbart. Utan att det kostar Iran särskilt mycket.
Jo. Och nu hade jag läste också innan sändningen angående Trumps psykotiska jävla Bruce-meddelande, att han hade truthat, om det nu heter så, 47 gånger på en timme. Han håller på att bli helt jävla galen. Alltså.
Jo, men det
är helt alltså psykotiska grejer. Det är typ så här satanism och blod och grejer. Alltså, han
Han sa väl praise be Allah och sådär också.
Ja.
När han skulle utplåna hela iranska civilisationen, och det är ju sånt som är så här olagligt att säga som politiker förmodligen.
Jo, det är
givetvis. Och det är ju...
Han är ju commander in chief.
Men det är alltså... Han verkar ju tappa det på många sätt. Och det är ju lite samma läge som med Biden. Och han började bli så här gaggig och så. Då hade ju demokraterna så här i alla fall... den goda smaken att typ man försökte kritisera honom, man försökte gömma undan honom, och sen drog man bort honom ur president.
Men det är det folk spekulerar i nu, att de kommer att rösta ut, eller de kommer att få en sån där impeachment, vad heter det på svenska?
Misstroende voldom typ, någonting sånt.
Om nu demokraterna har ett bra val det här året i kongressen och huset, om det nu är det handlar om. Så att de kanske drar en sån där impeachment och att han blir utbytt helt enkelt. Men blir det så att då blir det en annan republikan? Det kan inte bli omval eller något sånt.
Jag antar
J.D. Vance.
Ja, det blir J.D. Vance automatiskt typ.
Jag tror att det ska markinvasionen fullständigt övertyga om.
Jag tror att det gör det.
Jo.
Men har de tillräckligt mycket soldater på plats där nu då? Innan har det ju varit väldigt...
Nej, men här ryktas ju att det är på väg soldater till region hela tiden.
Jo, och det är det väl. Men det är fortfarande sådana nummer att det är svårt att se att man ska ockupera så stort land. Jag vet inte hur många använder man liksom invasionen av Iran och, eller Irak och Afghanistan som ändå är mycket mindre länder.
Ja, nej, men det finns ju såklart allting talar emot och så vidare. Ja,
att det kommer att bli dåligt, det vet vi. Men jo, att det kommer att hända en annan sak.
Netanyahu säger hopp, så hoppar Trump.
Ja.
Det är ju som inte logiska och rationella människor vi pratar om heller.
Nej, inte vid det här laget. Det har ju spårat helt faktiskt. Och det jag tycker är sjukt, alltså bara med de här meddelanden som Trump skriver ut, alltså att det får pågå. Det är så jävla pinsamt. På tal om pinsamt, vi kan ju kika på det här jävla klippet från Pete Hegseth. War, Ministry of War killen. Han hade ett bönemöte i Pentagon där han citerade Hollywood. Så vi kan lyssna på hur det lät då.
So the prayer is CSAR 25:17, and it reads, and pray with me, please. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy One when I lay my vengeance upon
thee. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Så det här visar ju hur andefattigt det här jävla landet är, att han citerar typ, nästan citerar Tarantinos Pulp Fiction där. Det är någon sorts fejkad bibelvers i alla fall.
Vad sa han att det var? Caesarboken alltså. Caesarboken.
Sa han det?
Jag tyckte han sa Caesar, ja. Book of Caesar eller någonting.
Book of Caesar? Den snubben.
Nu tror det finns inget sånt.
Nej, det är de senare kapitlen.
Ja.
I det nyaste testamentet.
Han känner sig ultrakristen så att han har tillgång till det här evangelierna som Vatikanen tog bort.
Jo, precis.
Får vi skämmas sen.
Det var någon sorts director's cut i alla fall. Ja. Nej, men det är alltså... Jag vet inte vad man ska säga. Det är så jävla... Ett vidrigt imperium som håller på att kollapsa helt enkelt. Det här är...
Det är vulgärt.
Det är dödskonvulser. Det är det vi ser just nu.
Jag har också svårt att hitta någonting att säga.
Jag är så äcklad av hur de håller på. Mördar folk helt utan konsekvenser och citerar Tarantino. Värre än så kan det inte bli. Det är tecken på...
Och så är det så här bedrägerier. Även nu när Trump gick ut med det där om att sundet är öppet och så. Då var det någon som gick in och satsade 760 miljoner dollar på att olja skulle gå ner. Så det lär ju ha varit någon som hade inside information. Liksom.
Då är det. Yes, men vi kan gå vidare till ett annat krig i Ukraina. Nu är det så att Norge ska producera drönare åt Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre har undertecknat ett samarbetsprotokoll som innebär att Norge ska producera ukrainska drönare. I gengäld ska Ukraina dela med sig av kunskap. Fan, vad fantastiskt. Hur mycket kunskap kan man få för 120 miljarder kronor? Det undrar jag. Så Det där är Volodymyr Zelensky som har varit i Oslo och gjort en så kallad deal med den här Jonas Gahr Støre. Nu har de blandat in Norge i den här skiten också. Vad tror ni om det?
Jag läste en artikel i TASS idag i alla fall, så det är ryska. Är det statskontrollerat kanske?
Jag tror det var.
Skitsamma, alltså är som, ja,
är det som
public service, ja, alltså.
Mm.
Att de skrev om europeiska företag som just gör drönare till Ukraina som de slår mot mål inne i Ryssland, och att det de kan i framtiden börja se som att de tar del i kriget.
Mm.
Väldigt som diplomatiskt uttryckt, men är ju en våldsam eskalering. I alla fall.
Att Norge ska producera drönare.
Ja, att det är bara Norge, utan det är 8 olika europeiska länder som producerar drönare för Ukraina.
Jo,
men det är inte så annorlunda eftersom man redan har skickat massa vapen och grejer gratis.
Jo, pengar och vapen och folk har farit dit.
Men det visar väl kanske lite att ja, man tänker långsiktigt kring kriget, att det här ska pågå länge, så nu ska vi liksom bara löpande.
Det är det som är så trist. Alltså, man trodde ju att det var på väg att typ ta slut. Kan vi bara lägga ner? Nej, vi ska fortsätta. Och nu har ju kungen varit där också. Såg ni det?
Jo, knugen. Och där var det väl lite så här B-ryss propaganda att han inte tog Zelensky i hand. Ja, det var väl sant att det fanns ett klipp där han så här lite boomer-gubbaktigt missade att Zelensky var på väg att ta i hand. Men sen stod med och poserade och tog i hand och sådär. Så,
ja. Jag såg i klipp och tänkte, shit, är han baserad alltså? Men nej, det var det inte. Det är bara propaganda som vanligt.
Jo.
Så, ja. Vi får väl räkna med att fler människor måste dö. Och att, ja, Sverige blir väl inblandade snart. De har ju en massa NATO-övningar i Sverige på gång. Sverige och Finland. Det blir kul. Det var en grej som jag diskuterade med någon. Det är ju möjliga amerikanska militärbaser i Sverige. Fan vad kul det kommer att bli, för att de har ju bra rykte. Militärbaser i Tyskland, Italien, Japan. Alla de här ockuperade länderna sedan andra världskriget har dragits med de här militärbaserna och våldtäkter och mord och massa annan jävla skit som är kopplade till dem. Och det roliga med det är att de ligger ju inte under svensk lag då, utan de ligger ju under amerikansk lag och den amerikanska arméns typ discipliner om de utför brott. Så att de kan ju komma undan med vad som helst.
Fantastiskt.
Jo, och det är, jag ska inte säga att det har med ras att göra, men många av de här människorna är inte vita och blir stationerade i de här länderna.
Nej, USA är ett brunt land, så är det klart att det kommer massa bruna människor på en amerikansk bas.
Precis. Så jag vet att Blackpill gjorde ett väldigt bra avsnitt om en omdiskuterad incident i Japan där de kidnappade och mördade en liten japansk flicka och fick i princip inga konsekvenser för det. Så, sånt kan hända. Och sånt händer helt enkelt.
Nej, NJP när det ännu fanns så skrev ju var Striker kanske som skrev en bra genomgång av amerikanska militärbaser och dess konsekvenser som vi har i hela världen.
Mm.
Jag tror att det krävs ganska mycket för att få till ett upplopp på Okinawa i Japan. Mm. Typ gamla tanter går ut och börjar slå sönder skit på gatan.
Jo.
Men USAs militäroperation av landet så lyckas få till stånd sådana omständigheter i alla fall.
Jo, och det är så jävla typiskt att när allt är på dekis, då ska vi gå med och ha de här jävla baserna och icke-självstyre, kan man väl säga.
Mm.
Så det blir roligt. Sen har vi den här roliga nyheten. Men jag hade för mig att det redan fanns den här lagen. Så, ny lag i Ukraina inför fängelsestraff som påföljd för antisemitism. Så president Zelensky godkände tidigare i veckan en uppdatering av den ukrainska hatbrottslagstiftningen. Numera nämns antisemitism specifikt med nya straffsatser. Så där är det upp till, vad var det, 8 års fängelse. 5 till 8 års fängelse. Om du har en organiserad antisemitisk grupp. Så det betyder ju att Azov offentligt nu inte är en nationalsocialistisk organisation. Annars så hade de suttit i fängelse i 5 till 8 år. Eller? Läste jag det där fel?
Ja, vet bara när kriget är slut så gör det revolution.
Gör de revolution?
Ja, det brukar man få höra i alla fall.
Ja, okej. Okay. Det är så eller... folk copar. Hanterar situationen.
Jag kopades även själv så en gång i tiden, men det går bara till en viss gräns.
Ja.
Ska jag erkänna.
Sen ja. Den bästa kopen är väl att Ryssland har väl säkert liknande lagar redan sen innan, men men det visar ju bara att det är två liksom regimer som inte är nationella som ligger i luven på varandra och ja.
Jo.
Man inte bör vara helt överentusiastisk över någon av sidorna.
Nej, och någonting man borde ta i beaktning för länge sedan är att om man vill att folk ska sluta dö så är det bara alltså, lägg ner och ge Ryssland de där territorierna de ville ha.
Jo, jag ser det väldigt mycket som en så här Balkankonflikt. De håller på och tjafsar om gränserna och vilka som tillhör vilket folk och sådär. Det är lite luddigt och upp till dem och sådär, men...
Det är Serbien som är rätt, är det du tänkte säga?
Ja, men precis. Alltså, vi skulle ju inte ta ställning om folk hade sådana liksom meningslösa konflikter på Balkan. Varför skulle vi liksom bry oss jättemycket för den ena eller andra sidan där? Liksom, de får väl lösa det själva och inte blanda in resten av världen och sen får gärna vara klart så snabbt som möjligt. Typ.
Mm. Precis. Ja. Nej, men nu har de nya drönare. De har nya antisemitismlagar. Så grejerna går stadigt framåt helt enkelt. Utvecklingen går i en riktning kan man väl säga.
Så att någon judisk arbetsminister ska importera. Men det kommer ju sådana nyheter som har stor sannolikhet att vara fejk. Att de ska importera en massa afrikaner för att de lappar
jo, just det
arbetskraftsbristen.
Jo.
Men i Ukraina kommer det säkert vara sant. Någon
jo. Men de ska bygga upp landet med judiska oligarker och neberslavar helt enkelt från Afrika. Det blir perfekt. Det blir ett fantastiskt europeiskt land. Så. Jo, BlackRock var det jag tänkte säga.
Mm.
BlackRock kommer att styra upp det där.
Jo, så. Det blir fint.
Ja. Han har med några goda nyheter här på slutet.
Donationer.
Ja.
Ja, faktiskt var det ganska mörkt.
Det var en mörk vecka, helt enkelt. Nej, men som
ja, men jag är personligen på bra humör ändå, typ.
Du hade en bra vecka. Var på gymmet.
Nej, men jag läser mycket och sådär, men... jag tycker livet är bra så sätt och typ så här AI och sånt som vi ofta klagar på det är ändå så här jävligt användbart för att så här, läsa på om grejer och allt möjligt liksom.
Mm. Jo, faktiskt, men jag vet...
det finns mycket möjligheter nu för tiden.
Jo, det gör det, men det är lite som med internet i övrigt, alltså internet har ju varit ett uppslagsverk för människor nu i flera decennier, men vad används det till? Det är porr och memer. Det är typ det som dominerar. Och massa jävla värdelösa korta klipp om katter och smink. Det var internet. Och massa jävla, vad heter det? Bröst. Vad heter det? Cleavage. Det är vad man får på internet. Istället för att man läser typ använder AI för att programmera Plato in i hjärnan. Så är det det man gör hela dagen. Tyvärr. Så möjligheterna finns definitivt. Det är ett verktyg som...
Men jag tror nog att folk tar, det finns de som tar klara på möjligheterna och sådär. Men ja, man ska ju definitivt inte fastna med...
Man ska inte gona. Det är väl det. Man ska inte på internet och gona. Man ska läsa på och bli antisemitisk.
Nej, men tänkte jag att det här... tekniken och internet och allting, att det bara var som lite växtverk, att vi inte förstår oss på riktigt, men så träffar man unga människor och säger hej typ, så ser det på en som att man skulle vara en utomjording och faktiskt hälsa på det.
Jo,
så, jo det är, ganska... det är fan rätt tragiskt om man så åker buss eller tåg och sånt och alla bara har så här hörlurar på sig och tittar på sin skärm eller när man är ute och äter eller vad som helst, liksom överallt bara skärmen.
Jo. Men det är ju så på jobbet också, alla sitter i skärmen på rasten.
Jo.
Det är typ två boomers som pratar om höga skatter eller någonting. Och så
här, men nyttan i det här är ju att möjligheten finns ju att folk sitter och lyssnar på oss, Warstrike, liknande saker, att de sitter och läser på om grejer, kollar på antisemitiska memer och sådär, istället för att typ prata med något dossemongo som gnäller om hur hemsk Kristersson är för att han utvisar för mycket invandrare typ.
Jo.
Så, det är så här, det är väldigt atomiserat och individualistiskt, men folk har ju i alla fall möjligheten, om de har lite självdisciplin, att styra sina intressen och lära sig saker och så.
Jo, det är ju det positiva med att medströmsmedia har ju helt tappat kontrollen över människors sinnen, eftersom att folk hela tiden hittar deras egna alkover på internet. Och ibland så är det en jävla transforum, visst, risken finns, men ibland så är det faktiskt en antisemitisk tråd på Twitter som de sitter och läser eller lyssnar på Radio Nordfront, så att det vet man inte förrän det sår frukt, eller bär frukt kanske. Man sår frön, de bär frukt och sen så blir de antisemitiska och ser sanningen. Så visst är det så. Och det är våran uppgift att styra utvecklingen i rätt riktning och hålla banan högt och inte vara så deprimerade för fan.
Nej, och jag tror ju liksom att kriget i Iran, alltså det kommer ju drabba oss ekonomiskt och så, men det kommer också få världen att behöva nyktra till en del, och det kommer om USA tvingas liksom backa, så kommer det vara en vinst.
Mm, det är ju det. Mm. Speciellt den här dollarhegemonin, säger man så.
Hegemoni, ja.
Hegemonin. Att dollarn försvinner som reservvaluta i världen. Kanske Kina tar över, det vet man inte, men att det blir mer jämställt i alla fall. Och att det finns alternativ för de som inte vill hålla på med judisk finans. Det hade varit gigantiskt faktiskt. För att, grejen är den att om man bara kollar på hur icke-svenska våra banker faktiskt är. De styrs ju av de som styr Visa, Mastercard och allt sånt där. Det är samma pack som bestämmer hur det här systemet fungerar i väst. Swift-systemet. Om de tappar kontrollen för att internet gör det möjligt att vara på internationell. Alltså det finns ju internetbanker nu som är baserade i länder där det inte egentligen spelar någon roll var de är baserade. Det är bara en internetbank som du kan använda. Sådana möjligheter ger ju mera frihet till folk. Att de kan göra vad de vill med sina pengar. Så visst, det är också en utveckling. Jo, det var också något jag tänkte prata med AI där. Förra veckan så pratade vi om Interstellar. Den här filmen som beskrivs som den moderna 2001. Har ni båda sett den?
Ja, jag har sett den. Det är, jo. Jag gillar. Såg han den eller vad fan?
Jag tyckte den var bra och Tobias tycker det är den bästa filmen som
gjorts. Ja, nej, men det är en av mina favoriter också. Jag gillar ju han. Det är väl Christopher Nolan som har gjort den, va?
Jo.
Jag gillar hans filmer generellt.
Men det som också slog mig, förutom det jag sa förra veckan, är att i den filmen och i 2001 så har de ju en AI som de pratar med på rymdskeppet. Och det är ju en helt fantastisk grej. Den här kom 2015 tror jag, 2016-15, något sånt där. Då fanns ju inte den här ChatGPT-grejen som vi har idag. För den utvecklingen har ju gått sjukt snabbt. Att du nu kan ha en Du kan ju ha ChatGPT voice mode där du bara kan prata med AI:n och föra en konversation precis som de gör i filmen. För i filmen så är det ju så här, wow! Teknologi, och nu har alla det i telefonen typ. Oj då. 5 år senare.
Men vill man inte prata med AI för att det är en bögliberal?
Ja, det är den enda anledningen till att man inte använder den. Att det bara jävla... Och en lögnare också. Fy fan vilken lögnare han är, Grock. Alltså, jag är så jävla less att de aldrig kan erkänna att de har fel. Vad är grejen? Kan man bara säga, oj, det visste jag inte. Utan nej, de hittar alltid på något alternativt jävla svar som är fel. Så jävla eller så här,
jag vet... ChatGPT brukar i alla fall vara ödmjuk och så här, be om ursäkt när man konfronterar dem.
Jo, du rättar dem, ja. Men de säger ju inte, det där kan jag inte. Eller,
ja, så, vet jag inte. Så får man ett nytt felaktigt svar.
Jo, exakt. Det är så jävla äckligt. Många använder ju det där seriöst, helt okritiskt. Men det skulle ju aldrig vi göra, för att vi är ju storhjärnade. Men ja, de får helt enkelt felaktig information hela tiden.
Det var ju... alltså, man måste ju förstå att det är alltså, AI liksom häver ju sig saker och den har ju data i bakgrunden och man får ju fråga liksom, vad är källorna för det här? Och...
Jo, exakt. Så, liksom. Men det är ju ibland när man... Alltså nu var det väldigt specifika grejer jag frågade. Och jag frågade en fråga, kan jag göra så här? Blir det så då? Och han säger, nej det kan du absolut inte göra, det är inte det det är till för. Och sen så gjorde jag det och så sa jag, nu har jag gjort det och det funkar. Vad menar du? Han bara, åh tack för uppdateringen. Det är samma sak, Blackpill gjorde ett avsnitt om typ skyttemord. Typ. Jag vet inte om jag berättade det förut, det känns bekant. Men då hade ChatGPT hittat på en hel historia om en svart krypskytt som hade mördat typ 5 personer. Gett namn, datum, plats, allting. Och Devin Stack hade googlat det där och försökt hitta artiklar. Det fanns ingenting om de morden. Och sen nästa dag så frågade, vad fan sa du igår? Det har jag aldrig sagt. Så att, ja, den kan hitta på riktigt jävla vilda grejer. Så har det i beaktning. Jaja, nu fick ni lite vita pillrar också, gott folk. Och vi ska kika på donationerna för den här veckan. Vi har Stefan tillbaka igen. Tack så mycket. Och Vilda Hilda återigen. Tack så mycket. Det var de donationerna.
Vi har mer också, jag glömde skicka från postboxen. Det är det som är vita pillret.
Okej.
Så håll i hatten. Ska vi se där. Då ska jag läsa dem eller vill du läsa?
Jag kan läsa. Jag ska bara kika så det inte står någon HMF
i dem. I alla fall, det var två som såg ut att vara lösa kontanter utan lapp eller meddelande.
Oj.
En rackare var ju 5 000 så han förtjänar inte att ta oavsett vem det var.
Yes, vi kör. Det var en anonym rackare som donerar flera tusen lappar. Tackar så mycket. Sen kommer det från PM, jag vet inte om man ska säga hela namnet, men han säger, alltså vi kommer aldrig ha råd med en postbil att Holmqvist i den här takten. Ska Vilda Hilda hålla igång hela Nordfront? Vi är många som lyssnar. Precis. Och kram till dig också, PM. Tack så mycket.
Det är en bra uppmaning.
Ja, det är sant faktiskt. Det är väldigt många som
lyssnar. Donationsmätaren låg i botten innan, men vi har hoppat upp till 40%.
Ja, och det duger helt enkelt inte. Det är för lite. Folk måste punga upp.
Och det är löning nu, så det kommer förhoppningsvis lite mer. Och vi kommer också, jag kan spoila det här, för det är klart och det är bara jag som inte har skrivit en artikel. Men vi
ska kommer... Ska köra AI-avsnitt bara?
Nej, det var aprilskämtet. Men det kommer en ny donationsmetod, nämligen VIPS. Och det är ju ett norskt Swish som man kopplar till sitt kreditkort och jag skaffade det och testade lite förut och man gör det rätt snabbt, liksom tar bara några minuter och sådär och sen går det att skicka pengar till folks telefonnummer då. Och då funkar ju samma nummer som vi tar emot Swish på med Vips också. Så om man inte vill riskera sin Swish och man vill testa något som bankerna kanske inte hänger lika med på, så kan man använda Vips.
Och det kommer att funka internationellt då, om det är norskt?
Ja, precis. Det funkar ju för folk i Norge och så där också. Kanske på andra sätt. Jag ska skriva upp någon artikel med instruktioner och så där som säljer in fördelarna med det. Men det är väl någonting man kan testa om man inte vill använda Swish. Eller om man har blivit av med Swish.
Ja.
Så det är hur det funkar.
Perfekt. Sen har vi en till anonym här. Och sen har vi Järfälla säger: hej Nordfront. Hur tror ni att man enklast sänker ett hangarfartyg?
Mm.
Torpeder? Jag vet.
Ja, torpedbåt är det första som kommer upp. Ifall det inte har en propp.
Man eller så... Vad sa du? Att man stänger toaletten eller vad?
Nej, jag försökte väl göra på USS Lincoln i och för sig. Fartygen och vad, men om det har en propp i botten man kan dra ur.
Jo, precis. Nej, men man kan fylla toaletterna med handdukar och bajsa som fan som skola. Då går det åt helvete jävligt snabbt.
Jo, alltså sabotage är nog något som kan funka och kanske har funkat redan här.
Jo, det var ju
sen sägs det att de är jävligt svåra liksom att sänka, men det som händer om man bombar och träffar liksom däck tillräckligt mycket är ju att ytan där blir tillknugglad och då kan man inte hålla på att landa och göra upp flygplan från båtjäveln, så det är ju ett sätt att
skurka
i praktiken. Ja. Och det är väl sånt man kan orsaka liksom. Men de är jävligt massiva och ja. Sen finns det säkert alla möjliga missiler och sånt som kan göra skada, men de har ju också mycket motmedel på några skepp.
Mm.
Och sen... Det finns väl en orsak till att Iran har investerat i väldigt många små snabba torpedbåtar eller båtar.
Jo, just de där speedboatsen. Det såg sjukt mäktigt ut att de har värsta lagret med såna här ninja-båtar som de kan köra.
Det måste ju vara ett recept på framgång.
Jo, det är
det. Det kommer knappast lyckas med en båt, men det verkar ju ha ganska många.
Jo. Och det är billigt också jämfört med de här... Alltså att de använder så här missiler för flera miljoner för att skjuta ner några jävla drönare som kostar 10 000.
Jo.
Det är sånt som får imperier att braka samman. Och sen har vi från Kristoffer som önskar oss glad påsk. Tack så mycket. Och
han skrev ju också en fråga där. Förresten kommer brevet fram även om man skriver NF istället för Nordron.
Ja.
Vet du, Max har ju skött postboxen och jag antar att det gör det, eller vad säger du?
Ja, det viktiga är box 52 77222 Grängesberg. Du kan skriva vad du vill i övrigt.
Ja, just det. Precis.
Den boxen delas av flera och man kan skriva vad som helst. Då skriver man NF så fattar vi vad det är.
Jo.
Så det kan man absolut göra.
Perfekt. Sen har jag också en till anonym donation som vi har fått. Så det var faktiskt en hel del.
Ja, och sen fick vi skrifter donerade. Det är väl sådana här antikvariska.
Jo,
jag har mejlat med den personen, så det är sånt som... till det projektet.
Nice.
Sånt kan man också skicka till postboxen om man sitter på gamla grejer. Den är bra i så fall om man mejlar, för vi har ju väldigt mycket på lager redan och det är dumt att skicka in dubbletter och så, men har man något som man tror att vi saknar i våra arkiv så kan man ju höra av sig, så kan vi bekräfta det och att man skickar in det och bara.
Absolut. Så, med det så säger vi tack för att ni donerar, tack för att ni lyssnar. Och god kväll. Vi hörs nästa vecka.
God kväll.
God kväll.